på Spelsnack avsnitt 612 och idag är jag Jimmy och med mig har jag Oliver.
Hallå Oliver.
Och Adam.
Ja.
Och Amanda.
God dagens.
Sådär 2 dagar efter vår årliga julstream.
Ja, det var trevligt.
Tack till er som tittade, det är allt väldigt roligt. Adam var med första gången också.
Absolut.
Inte bara som att glo på dina kompisar när de sitter och svettas i en soffa och Oliver fiser i mikrofonen.
Mm. Och på oss andra.
Ja, just det. Ja, det gjorde jag en gång faktiskt.
Mm. Martin gav igen i år.
Ja, jag vet. Alltid lika chockad när Martin fiser. För han är så timid i vanliga fall. Och helt plötsligt så bara blossa han ut.
Det roligaste jag sett var när vi hade spelat väl hemma hos er med Sebbe och Marina. Och jag fjärtade högt. Jag satt bredvid henne. Hon bara, men du! Och sen typ en halvtimme senare någonting så gör jag mot henne, någonting mot henne i spelet. Jag vet inte, jag attackerar henne eller någonting. Och hon bara, men du! Och så bara fjärtar hon åt mitt håll. Jag bara,
vad är det fel på dig?
En arg fys.
jag bara high-five henne. Jag bara, vad fan, det är badass.
Ja, både bad och ass.
Jag vet inte om jag har fysit på det, Oliver.
Nej, det tror jag inte. Jag kan inte komma på att jag har hört det i fysa faktiskt.
Jag kan inte heller komma ihåg om jag har gjort det eller inte.
Jag hörde Adam fysa för första gången häromdagen.
Oj, hur lät det?
Det lät som en fys.
Alltså typiskt manligt svar.
Det var inte en aggressiv fys.
Nej, okej. Okay. Pös den? Luktar den illa?
Vi var utomhus.
Jaha, okej. Okay. Ja, men det är motvind.
Mm.
Okay. Eller medvind kanske är när man fiser. Då blir man venvind.
Eller? Ja, men jag respekterar när någon klappar tillbaka liksom. Med sina skinkor. Clapback. Ass cheek. Clapback. Blackback.
Jag känner lite att man inte ska uppmuntra oönskat beteende.
Satt och pissade på en toa utan att stänga dörren också.
Ja, det gjorde du. Jag var på väg dit så hörde jag att du var där inne och bara... Jag tror jag går till köket istället.
Jag hade skrattat jättemycket om du hade sagt så här, Oliver. Kom inte hit! För det brukar vissa göra när de sitter på toa med öppen dörr.
Ja, men alltså, grejen är att när Jimmy inte är hemma, då är det ju ofta så att jag går på toa utan att stänga dörren.
Mm-hmm.
Av naturliga skäl, liksom. Man behöver inte...
Så är någon annan matte i beteendet när jag är hemma numera.
Okej. Mm. Låt mig prata till punkt här. Det är inte som att jag anammade och gör så hela tiden. Det är bara det att jag har annars 3 stycken katter som sitter utanför dörren och vill liksom ta sig in. Och de är mycket lugnare om jag har det lite öppet.
No.
Någon kanske kommer in.
De vill komma åt dig.
Ja, men precis. Jag hade hela sällskapet med mig in tidigare på toaletten. Men ja, hur som haver. Och sen så... har vi en ganska avlång lägenhet som ni vet. Så om Jimmy sitter i soffan, då är det inte precis som att det gör jättestor skillnad om jag går och kissar liksom, med öppen dörr. Sen helt plötsligt så fan för sig att röra sig i min riktning. Och då tänker jag så här, jag vill ju fortfarande liksom vara i fred. Så då brukar jag ropa till honom.
Kom inte hit!
Här är det extremt sällsynt att vi stänger dörren när vi går på toa.
Jag är inte förvånad.
Vi stänger dörren när vi vet att okej, nu kommer jag sitta här och liksom råskita i en halvtimme. Och då är det mest för att vi ska liksom, ska man säga...
Hålla god ton.
Ja, men alltså liksom containa the stank till liksom så litet utrymme som möjligt. För att det sprider sig liksom. Det har varit någon gång jag har suttit ute i vardagsrummet och så känner jag bara, fan lite bajs, Jenny, har du stängt, sitter du och bajsar nu med dörren öppen? Hon bara, förlåt, och så når hon inte dörren och sitter där för att gå upp och gå och stänga åt henne.
Ja, hon ber i alla fall om ursäkt. När jag och min syster bodde hemma fortfarande, jag hade ju mitt rum precis mitt emot toaletten.
Mm-hmm.
Och rätt som det sitter man och spelar och man bara, typ Battlefield eller någonting, man bara, en fan har satt igång senapsgasen. Kommer det världens jävla liksom så här, och så sitter, då har hon varit inne och lagt en riktig jävla, alltså riktig atombomb där inne och inte stängt dörren efter sig. Och så säger man till henne och då skrattar hon rått.
Jag måste bara berätta en underhållande berättelse, även den från verkligheten, om min man och hans brist på självbefarelsedrift. Det var i alla fall så att jag hade varit på toa. Inga konstigheter. Ni vet vad man gör där inne liksom. Och då i alla fall går Jimmy in efteråt, sniffar i luften och säger, han har kattbajsat.
Det luktar ju främt.
Och jag liksom bara så här, ja, nej, det var ju jag. Så var liksom så här, ja, nej, men du gick alltså in och luktade.
Gick du in för att sniffa eller var det att
nej,
du gick in och
alltså
bara
jag
kände?
Jag gick in på toan och kände att här stinker det och så måste man liksom identifiera stanken.
Ja, men alltså,
ja, vad kan
behövde
ha hänt?
Liksom inte sniffa i luften. Verkligen den också. Har du kattbajsat?
Det var det jag trodde. Men i alla fall, vi hade stream i lördags, vilket var väldigt trevligt. Tack till er som tittade. Ni kan också titta i efterhand på YouTube om ni vill. Men där spelar vi en hel del spel. Jag tänkte att ni alla spelar ju liksom spel som ni kanske inte har testat tidigare. Var det något speciellt extra roligt?
Var din fråga, såg ni någon, om det var vi
spelade ni något kul under streamen som ni inte hade spelat förut?
Jag spelade ingenting. Jo, jag spelade Kirby Air Riders i och för sig.
Ja, det var ju någonting jag inte hade spelat förut. Om det var kul en annan sak.
Det var jätteroligt, Adam. Oliver, vad tycker du? Adam är ju tydligen väldigt negativt inställd här.
Jag tror att om jag hade satt mig in i det och liksom försökt att förstå liksom det mekaniska under huvuden, för det känns som det är extremt simpelt på ytan men har liksom ett djup som jag inte alls förstår. Liksom, jag vann 2 race utan att ens förstå vad jag höll på med. jag gjorde knappt någonting liksom. Jag tror att om jag hade satt mig in i det så hade jag nog funnit ett värde i det. Jag tycker att det är liksom en kul grundmekanik. Och jag respekterar spel som är liksom att du kan göra en grej i det här spelet. Och vi bygger ett helt liksom massivt spel kring det. Och i det här fallet är det liksom att du saktar in och liksom tar kurvor och släpper och pff, skjuter iväg. Och de lyckas göra väldigt mycket med det. Och jag tycker att Sakurai är ju det är väldigt mysigt att det är väldigt så här smash coded i menyer och presentation och allt sånt där.
Ja, Sakurai Studio har liksom ett UI.
Mm. Ja, men verkligen.
Det är liksom
Sakurai bara, jag gillar det här typsnittet.
Ja, men typ.
Jag lär inte köpa det, men jag skulle inte säga att jag inte hade kul. Jag hade roligast med racen. För att det här med vad är City Trail, jag begriper inte ett skit.
Nej, men det är lite svårt att bara hoppa in i, och det händer så pass mycket i City Trail i Kirby Air Riders, så att även jag som då vet om läget från liksom originalet tycker också så att jag har inte full koll helt på vad som händer liksom. Och det kräver att man spelar ganska många gånger för att säga att okej, men nu är det här eventet, är det värt för mig att liksom gå dit, vad ska jag leta efter och så vidare.
Men alltså det är ganska liksom, man är ju, när man tänker typ Kirby tänker man att det är ett spel för typ sinneslöa 3-åringar. Och nu liksom bara, aha, nu är det typ ADHD 3000 med allt som händer på skärmen och blixtar och skit. Och jag bara, vad är det som händer? Är det en kurva eller vad är det som händer? Det, bara, det är liksom, man föreställer sig ett Kirby-spel här.
Jag kan inte säga vad jag liksom föreställer mig att Kirby-spel är för att jag har aldrig haft intresse för Kirby egentligen. Jag vet inte varför. Jag har bara aldrig varit sugen på att plocka upp ett Kirby-spel i hela mitt liv.
Skulle bara säga att ADHD 3000 låg som projektnamnet på vår hund.
Mm. Ja, faktiskt.
Fast hon har blivit
som fick träffa massor.
Men Kirby-spelen är ju alltid så olika också. Så det... Alltså bara det nu när Kirby Arrows kom ut och folk liksom pratade om Kirby inte allmänt. Så första Kirby-spelet var ju typ en samling av minispel. Och det var liksom helt nytt för mig. Det hade inte jag någon aning om. Och sen har inte jag spelat mycket. Jag har ju spelat Kirby Air Ride och nu uppföljaren, och sen har jag spelat det som kom till Switch, Forgotten Lands.
Ja, som vissa säger är liksom en av all time greats of Switch era.
Ja, det förstår inte jag.
Jag har sett dig spela, jag har inte spelat det själv, men jag har sett dig spela det, och jag bara, det väcker inget begär hos mig.
Nej, alltså det det är inte gjort för de som är i min ålder egentligen. Alltså jag får noll liksom stimulans när jag spelar det, för det är liksom inga, det är typ knappt något pussel att prata om, och då går man runt liksom och käkar upp de här grejerna som man typ alltså knappt behöver. Alltså det är väldigt simpelt, och det är liksom det för mig ger det inte speciellt mycket.
Ja, men det är skillnad på liksom att jag har någonting som inte är gjort för någon i din ålder. Alltså Super Mario Odyssey är inte gjort för någon i din ålder specifikt, det är gjort för alla.
Nej, men det är ju liksom, det kan ju vara utmanande på ett sätt så att gör att jag även kan uppskatta det, medan Kirby and the Forgotten Lands är verkligen så här att jag får liksom, alltså det är ingen story att tala om, så det är liksom, det väcker liksom ingenting i mig. Och sen så är det så att okej, men gameplayet, gör det någonting? Nej. Det är liksom verkligen så att jag behöver knappt ens tänka, och då blir det så att det är mitt största problem med det. Men medan typ så här, Robins barn älskar det. Och det är klart.
Mm.
Det är ju passa mer där.
Jag tror att Air Riders var det enda jag spelade i lördag som jag inte spelat förut. Och jag tror inte jag kommer skaffa det, men det verkar rätt bra.
Ja, det är väldigt dyrt om du ska köpa det liksom här. Vi köpte det när vi var i Japan och fick det typ 500 spänn, vilket jag känner är helt okej. Okay. Men 800 spänn för Kirby Air Riders hade jag också tyckt nog var lite väl saftigt.
Mm. Nej, jag har inte ens tänkt på, alltså fan, Metroid Prime 4 är inte ens 800 spänn.
Vad kostar det digitalt?
700, är det inte 800? Är det 769 eller 779?
Ja, men det är typ Kirby Air Race kostar samma liksom. Men jag bara drog till med 800 kronor.
Rundar upp.
Jag rundar upp, ja. Precis.
För vad kostar
det? Det är standardsumman nu för tiden.
Mario Kart 8 är fortfarande det dyraste i spelet.
Mario Kart World. Ja. Jag skulle inte säga att Mario Kart World är värt 800-900 heller, men...
Nej,
men jag antar att de kan ta så mycket betalt för det spelet för att folk kommer köpa det liksom.
Och förhoppningsvis så kommer ju det utvecklas ganska så mycket över tid i och med att det är en så himla populär serie.
Ja, de säger ju det. Eller de hävdar ju liksom att prislappen var ju för att reflektera vad spelet faktiskt var då.
Alltså jag tycker att det är kul att spela Mario Kart. Precis som vi pratade om i helgen och har nämnt tidigare, så är de här mellansekvenserna mellan banorna kanske inte höjdpunkten direkt. Det hade varit skönt att kunna ha ett läge, precis som det var förr, för att jag är en bakåtsträvare. Och liksom kunna ha alltså, fyra stycken solida banor istället för fyra banor i en kupp.
Ja.
Precis. Och att man liksom inte behöver laja emellan. Jag uppskattar liksom den effektiviteten på ett sätt. Jag känner liksom på streamen också att jag tappar intresset däremellan. Varför ska jag köra runt som en jäkla fåne? Det är ju inte ens kul, och det händer ju ingenting spännande heller. Nej, jag vet inte. Den interaktiviteten gör verkligen ingenting för mig.
Nej, men just med att de liksom har... De har ju liksom att när du kör de här mellanbanorna då egentligen, så kommer du ju till den faktiska banan och så får du bara köra ett varv. Jag tror det är det som gör det irriterande. För att hade det varit ett point-to-point race, då tror jag... Ja, men så att du kör ett lopp med tre varv, och sen nästa race, då är det liksom från punkt A till B. Det är liksom ett race. Mm. Och sen så kommer du till den banan som du kör, och då är det tre varv.
Jag tror att folk
hade tyckt att det var... För att det är samma sak, typ mina favoritrace är typ Forza Horizon, det är ju point-to-point-racen.
Sen har ju Mario Kart World ett av de bästa lägena över hela serien, och det är ju Knockout Tour. Alltså jag tycker att det är så himla roligt. Det är så himla bra upplägg med liksom en känsla av att man hela tiden måste vara på sin vakt. Och det uppskattar jag väldigt mycket, för att det kan liksom bli väldigt lätt att man, om man hamnar lite längre bak, att man måste förlita sig ganska mycket på typ bullet bills och liknande. I tidigare spel har det också varit att om man hamnar i såsen i mitten, så är man ganska så fast i såsen i mitten. För då får man liksom bara de förbannade svamparna. Men som sagt, jag tycker att det läget verkligen är tipptopp. Jag spelade för övrigt inte heller någonting nytt, tror jag, häromdagen. Borde ha börjat om från början i Bollex Pit däremot, för det var ju bara helt galet. Vi körde New Game Plus-bana. Och det blev ju helt vilt. verkligen. Jag har så himla mycket bollar överallt.
Ja, det tror det är kul.
Ja, jo, jag vet att det är kul då. Men jag tror att hade man börjat om från början så kanske det hade reflekterat lite bättre vad spelet är. Sen var jag så himla trött, jag ska erkänna det. Man kan nog faktiskt se mina ögon klippa i det segmentet. Jag för mig att det var ungefär eftermiddagslurtid för mig. Så att jag var lite opigg, kan man säga. Jag hade rantat runt en del.
Mm. Ja, den var på topp. Hela dagen.
Oh ja.
Svepte monster. Ja. Med gras.
Ja, precis.
Det var bara 4 stycken, det var ingenting.
Och vi har inte blivit flaggade än på YouTube för att du visade upp en penis i bild när du spelar du, Baby Steps.
Men jag tror att den blev automatiskt censurerad av att du försökte captcha med HDR-inställningar. Så det blev liksom
alltså
så,
jag blev chockad den här gången också. När ni sa att Adam har visat en penis på streamen. Jag bara så här, första gången jag hörde det.
Och jag missade det!
Ja, men precis. Så jäkla orimligt.
Ja, det var kul. Och du bara pausade i panik och bara, jag har inte på förfärligt filtret. Jag bara, nej.
Det var
så dumt.
Spännande.
Ja, det är mycket man måste tänka på när man ska streama. Jag hade ingen tanke på det. Jag bara, jaha, vi får se om hela kanalen försvinner.
Ja, alltså jag tänkte inte på det heller. För det var liksom, det var första gången jag sprang in i något sånt. Så jag bara, what?
Ja, det var bizarrt. Men roligt.
Vad var det mer exakt som hände med penisen?
Det satt hästman utan byxor och manspreadade rakt framför kameran.
Mm. Kameran verkligen började där också. Det var verkligen som man bara, åh. Den där giffen där, that's a penis.
Tänker på 500 Days of Summer.
Jag har inte sett.
Det finns en scen i en park när Zooey Deschanel uppmuntrar till att säga ett ord och sen så ska nästa person då säga det lite högre och då säger hon penis.
Okay.
Sen ska man säga det lite högre hela tiden och till slut så skriker Joseph Gordon-Levitt det ut över hela parken. Så det är ett väldigt roligt segment men det känns som man behöver se det. Men ni som har sett filmen vet vad jag pratar om och håller förmodligen med om att det är kul.
Mm.
För att penisar är kul. Oftast. Det finns kontexter där penisar inte är kul också.
Jag får se hur länge
ja, detta är inte en invit från Amanda att få en massa dickpics skickade
till verkligen. Jag tror inte det är någon som vill skicka det till mig heller. Jag bara kom att tänka på, för jag har börjat lyssna på en ny podd. Eller det är en gammal podd, men i mitt flöde är den i. Och den heter Vad blir det för mord? Och där finns det ju ganska så mycket sexuellt våld och sånt. Jag tänkte, i den kontexten, penis inte bra. Nu kan vi gå vidare.
Mordvapen, penis.
Jag är bra på det sättet.
Men eftersom året börjar ta slut och ingen tänker typ att vi borde sluta släppa spel så vi hinner spela alla spel vi har spelat, så har vi faktiskt spelat nya spel. Mm. Vi spelar Metro Prime 4 som vi har väntat på hur länge som helst. Jag tror säkert att vi har typ, alltså vi måste ju prata om Metro Prime 4 när de visade loggan i något E3-avsnitt för typ 100 år sedan. Och nu är det äntligen här. Jag har inte hunnit spela så mycket för att jag gjorde misstaget att börja beställa från webbhallen. Och webbhallen skickar inte ut sina spel i tid längre. Så jag fick det idag och har typ spelat en timme. Men både du Adam och du Oliver, ni har ju spelat betydligt mer antar jag.
Mm. Mm. Jag och Oliver har kommit nästan lika långt i princip. Vad är dina intryck Oliver? Vad skulle du säga med dina känslor med spelet där?
Jag finner det svårt. för svårt. Det är verkligen ett spel som jag har väntat på och velat ha i evigheter. Senaste spelet kom för, vad är det, 17 år sedan?
Ja.
Vad är det?
18
år sedan, precis.
Det är så 2007, va?
2007, ja.
Mm. Och det har ju kommit andra Metroid-spel sedan dess, men inte särskilt mycket, ärligt talat. Och ingen av dem har varit en prime-uppföljare. Vad är det? Vi har fått Other M. Vi har fått Federation remake. Force som är
remake på Metroid 2.
Ja, och sen
och Metroid Dread.
Inte så jättelänge sedan Metroid Dread som jag tyckte var jättebra.
Och sen Prime Remaster.
Och Prime Remaster, ja, precis. Och det var ju hur jävla kul som helst att återbesöka. Men så att det här spelet kommer med liksom massiva förväntningar. Och om det är någonting jag har sett, eller sagt menar jag, genom alla dessa år är att jag är nervös för hur ett liksom modernt Metroid Prime på vilka sätt man kommer känna sig tvungen att förnya och liksom modernisera till en punkt där det inte längre känns som Metroid Prime. Och det får jag ändå säga att de har lyckats väl med. För att det känns definitivt som ett Metroid Prime. Det låter som ett Metroid Prime och det ser ut som ett Metroid Prime. Och alla de grejerna gör mig jätteglad. Alltså jag tycker liksom bara i huvudmenyn liksom, om man hör det här liksom temat för spelet. Och jag bara, fuck yeah, vi är liksom tillbaka. Det här låter som ett Metroid soundtrack. Och specifikt så låter det som ett Metroid Prime soundtrack. Och jag är så glad liksom. Det är också ett sånt fall där jag inte bryr mig om att det inte är liksom jättedyra live-orkestrar och grejer. Utan det är väldigt liksom...
Ja, det låter midi lite.
Midi, elektroniskt soundtrack. Och det är precis vad, i alla fall, jag vill inte säga vad man vill ha. Ungefär som att alla vill ha samma som jag vill ha. Men det är precis vad jag vill. Jag vill att det ska låta som Metroid Prime. Och det gör det. Och det är liksom tveklöst på ett tekniskt plan det snyggaste spelet som Nintendo någonsin gjort. Det ser verkligen svinbra ut och det körs som en dröm. I antingen 60 eller 120 fps, vilket känns liksom helt galet att man kan spela ett Nintendo-spel i 120 fps med HDR och grejer och väldigt bra HDR-implementering.
Vad spelar du på då? Spelar du på 120?
Nej, jag kör 4K 60.
Mm.
Det är trevligt med 120, det är coolt att det finns där, men jag känner att 60, jag behöver egentligen inte mycket mer än så liksom. Och då tycker jag om att ha en skarpare bild, för att min TV är så jävla stor.
The humble brag.
Jag har störst här i alla fall.
Ja.
Det är kul att ha störst någonting. Jag har inte den största kroppen. För att ni två är liksom jättar. Och jag har förmodligen inte den största ballen. För att Jimmy är hängd som en häst.
Jag förstår inte det här riktigt.
Jag kan varken bekräfta eller förneka.
jag skojar bara. Men så jag kör 64K. Och... ja, det är verkligen... Det känns inte som ett spel som automatiskt... Bara för att det har hänt en jävla massa grejer med första persons skjutare och grejer. Sen 2007 och då särskilt sen första spelet kom. Och jag finner det betryggande att spelet fortfarande har lock-on. Och det är liksom inte fokus på action-sekvenser grejer. Utan det är fortfarande liksom Metroid Prime through and through. Däremot... baksidan av det är att det är ett spel som inte direkt innoverar på särskilt meningsfulla sätt. Ja, visserligen, man skulle kunna kolla på liksom hur det finns flera olika sätt att kontrollera spelet på, liksom en mouse mode och sen gyro mode och twin stick mode och allt där mellan Joy-Cons och sen Pro Controller och att allting fungerar väldigt smidigt. Men det är bara rent speldesignmässigt så är det väldigt... jag har liksom inte kommit till en punkt i spelet där jag har liksom blivit överraskad av någonting som händer eller någonting som presenteras för mig, ett scenario eller någonting. Utan det är väldigt standard liksom Nintendo-äventyr-mallen. Du kommer till det här stället och här är, du ska ha 5 nycklar för att komma till det här stället och de är liksom utspridda och det är Ja, det är liksom en resa man gör. Och det påminner lite om, för det tror jag, undrar om det var IGN:s recension eller recensent som jämförde det med Ocarina of Time. Liksom att det här stora liksom ökenlandskapet i mitten som man traversar med sin motorcykel. Det är ungefär som Hyrule Field liksom, i Ocarina of Time. Liksom att det finns inte mycket att göra där. Utan det är liksom det här typ mittenpartiet som sammankopplar de olika dungeons.
Templen.
Ja. Men alltså de två, det är ju primärt två saker som fans har varit oroliga för med liksom marknadsföringen och preview coverage och grejer liksom som har lett upp till releasen. Och det är ju först och främst när de visar upp motorcykeln. Och man bara, för fan vad B det där ser ut. Det, liksom, inte bara det att man bara, alltså jag vet inte om jag vill köra motorcykel i ett Metroid-spel, utan också att det ser verkligen inte bra ut. Och sen då mer nyligen med NPC:er och mycket dialog och liksom folk som tjötar i öra på dig och att du har liksom companions ibland som följer med dig och liksom skojar och fjantar sig. Med motorcykeln så önskar jag faktiskt att det var någonting som hade hållits hemligt i marknadsföringen. Och för att när jag väl får den så tycker jag att det är en jävligt cool hoj. Och den funkar rätt bra i sammanhanget och liksom hur den här världen är upplagd. Så att det hade varit coolt att få upptäcka det själv. Sen så är det inget särskilt med den. Och jag vet att det är lätt att dra paralleller till typ The Batmobile i Arkham Knight. Att ja, många människors least favorite delar av det här spelet kommer vara liksom när man åker runt på den här motorcykeln och gör grejer. Jag tror att den största skillnaden mellan motorcykeln här och Batmobilen i Arkham Knight, i alla fall på ett liksom konceptuellt plan, är att Batmobilen i Arkham Knight var ju definitivt en väldigt stor pusselbit som liksom som man ville ha för att verkligen fullfölja på Batman-fantasin. Någonting som fattades i föregående spel. Medans ingen har någonsin sagt att jag vill att Samus ska ha en motorcykel i nästa Metroid, du vet.
Nej, du skulle mer vara typ så att jag vill flyga Samus skepp.
Exakt.
Och det fick man göra i trean.
Fick man styra skeppet?
Man tryckte på en skärm och den flög.
Man tryckte på en skärm, precis.
Det är falskt att säga att man fick flyga skeppet och man bara man fick aktivera typ en laddningsskärm.
Man satt i cockpiten och sa åt när den skulle flyga, okej.
Okay. Ah.
Ja, det var ganska coolt att sitta i cockpiten, det var det. Men jag skulle inte säga att man liksom fick flyga skeppet. Och det är heller inte någonting som jag skulle säga. Men om jag var tvungen liksom att Samus måste ha någon form av vehicle section, så hade jag ju försökt få hennes skepp att funka, för att liksom det är någonting hon har och som man känner till. Men jag vet inte riktigt hur man skulle få det liksom att passa in i Metroid liksom gameplay loopen.
Jag tänker att du har en planet som du får utforska. Och säga att det är någon typ så här rymdbas eller någon typ satellit du ska upp till i omlopp och flyga till. Det behöver inte vara liksom, alltså skeppet skulle inte behöva inkorporera jättemycket. Men att du liksom kan, eller att du kan liksom lyfta, beroende på hur stor kartan är, du kan lyfta med skeppet från en plats och åka till en annan.
Ja, men alltså Star Fox Adventures hade ju något liknande där man, jag vet inte om det var, flög man mellan planeter eller var det?
Ja, när du skulle flyga mellan planeter så fick du typ köra alltså ett riktigt Star Fox-spel mellan, men ett dåligt sådant. Och det var ju typ det absolut sämsta med det spelet.
Ja, det var ju typ som Jade Empire när det blev en bullet hell mellan de olika delarna av kartorna. När man flög i sitt lilla flygskepp.
Va? Fanns det flygskepp i Jade Empire?
Ja, man hade sån Dragonfly-flygplan och flög mellan saker.
Jag måste spela Jade Empire, känner jag.
Har du inte gjort det?
Nej, jag äger det på Xbox, men jag har aldrig spelat det.
Gå och spela. Gå och spela.
Ja, det är som att det inte finns massa andra saker att spela.
Jag sitter och väntar. Jag väntar.
Adam, du som är en ny Prime-fantast. Ja. För du spelade väl Metro Prime första gången med Remaster, va?
Japp.
Yep. Och du har varit jättehype på 4:an.
Oh ja.
Alltså, hur känner du då?
It's fucking mid.
För du tyckte, oj, jävlar, det kom snabbt. För du tyckte inte om 3:an.
Jag hade jättesvårt att tycka om 3:an.
Mm. Okej, okay, så varför är Metro Prime 4 fucking mid?
För att jag tycker att motorcykeln är en stor krycka som gör världen för stor. Och jag tycker att världen är på tok för linjär tack vare det. Varje område är i princip en lång korridor med bara små stickspår. Mm. Som är liksom, den här dörren kan inte jag komma tillbaka till nu. Kan jag inte öppna nu? Jag kommer tillbaka senare. Och så går man vidare och gör sitt. Så får man komma tillbaka på att man måste gå igenom typ banan igen. Om man ska gå tillbaka till gamla område. Medan i Prime 1 och Prime 2, då var det mer intrikata världar med genvägar och sånt. Det är nästan typ Souls-like-aktig design på ett sätt. I de spelen. Mm. Medan här är det mer liksom ett spår. Liksom, jag ska ner för tornet. Och gissa vad ska jag sen? Jag ska upp för tornet. Och så bara, coolt. Så jag tycker faktiskt bandesignen är ganska tråkig. Och utforskandet blir också ganska inte lika kul. För det känns inte lika lurigt att hitta saker. Utan
ja, då går det inte förbi ställen liksom flera gånger heller och känna såhär, men någon gång kommer jag kunna komma in där typ.
Nej, utan det är bara typ, där kan jag komma in fast inte just nu, noted. Och sen bara gå tillbaka sen och bara okej, öppnat. Och så har jag fått min missiluppgradering och så går jag iväg.
Mm.
Så jag tycker inte själva Metroidvania-delen av i det här Metroid-spelet är tillräckligt starkt. Och motorcykeln, man åker runt i den här öknen, krossar gröna kristaller som jag rekommenderar att folk skaffar, för det är något man ska göra. Åker mellan områdena och så skjuter man på lite saker och gör tricks i princip. Men det är inte mycket mer. Och just det är en glorifierad nyckel för att öppna dörrar också.
Mm.
Så jag vet inte, det är någonting som saknas. Och det stör mig mer än de här karaktärerna som man möter som jag inte tycker om heller. Men de ger lite mer story. Vilket jag ändå uppskattar på sätt och vis. Det är inte riktigt lika lite som Metro Prime 3. Där en cutscene där man ser en rando jäkla Federation soldat göra en cool grej. Ja. Och jag bara, det där vill jag göra! Det är mitt jobb att döda dem!
Nej, jag hatar inte NPC-erna lika mycket som jag...
Jag tycker inte om McKenzie.
McKenzie suger av. Ingen som heter McKenzie har någonsin tillfört något i samhället.
Jo! Vad heter
McKenzie suger av.
Nej, lugn nu.
Eller i och för sig, McKenzie Davis finns det skådespelare som heter som jag gillar.
Hon är jättebra.
McKenzie är en av de mest populära... Nej, jag blandade ihop honom. Nej, det var inget. McKenzie suger.
Förutom McKenzie Davis så suger alla McKenzies. Det är bara douchigt namn.
Ja. Det är ett efternamn.
Jag har inte träffat McKenzie än. Jag tror att jag fick precis typ en sån notifiering att jag ska rädda någon. Jag antar att det är han.
Mm.
Men det jag känner lite konstigt, liksom, och som sagt väldigt tidigt, det är det att Nintendo fortfarande envisas med att deras protagonister inte får prata.
Det är weird när folk pratar med Samus liksom, som bara...
Precis, exakt. Och bara, Samus, bra att du är här. Liksom. Fan vad skönt, nu kommer vi klara oss. Hon bara typ stirrar och man bara, okej, okay, psycho. Ja.
Men det här är också första gången jag spelat ett Metroid-spel där jag känner att jag önskar att hon hade pratat här. Och inte som i Other M där hon aldrig håller käft, utan mer typ Master Chief.
Ja.
Liksom, som har någon typ bra one-liner då och då. Liksom,
och svara på tilltal kanske.
Ja.
Kort, koncis, to the point.
Inte någon som bara älskar ljudet av sin egen röst, utan mer liksom att när han öppnar munnen så är det liksom, då lyssnar folk. Och det är lite så jag önskar att hon var i det här spelet. För att jag tycker att bästa Samus-karaktäriseringen i spel är Metroid Dread. Och där är hon nästan hela tiden tyst, men hon pratar lite. Och då, det hjälper också att hon pratar Shouzo-språket med den här Shouzo- Jag kommer inte ihåg vad det är. Bibliotekarien eller präster, jag kommer inte ihåg. Ja.
Ja.
För att det var ju liksom, alltså när Metroid Prime 3 kom så var det ju liksom bland många hardcore fans liksom hädelse att det ens fanns spoken dialogue i spelet. Även om Samus inte pratade. Vid det här laget så är jag med liksom att jag är okej med att hon pratar ifall det liksom inte, ja, om det inte är Other M.
Ja, men så här, oftast är det ju manuset det är problem på om det liksom är jobbiga dialoger.
Mm.
Och liksom, är inte manuset dåligt tycker jag att de ska prata, för att jag kommer liksom på Pokémon Legends Z-spelet där de har cutscenes där karaktärerna rör på munnen men ingen låter.
Mm. Ja, alltså det är liksom
du ser
2025.
Ja, men du ser liksom så här, det här är en regisserad cutscene och så är det stumfilm. Jag ser subtitles och karaktärerna rör på munnen men det kommer ingen ljud. Det är jätteweird och jag får liksom, och nu är det ju inte riktigt samma sak här med tanke på att karaktärer pratar och liksom de har röster men Samus har inte det själv.
Alltså man kan få en tyst protagonist att fungera. Det är många spel jag har spelat där min protagonist aldrig säger någonting ens på tilltal, men det bara funkar. Men då gäller det också att deras dialog är skriven på ett sätt som inte uppmanar till att okej, här borde hon säga någonting. Jag har aldrig tagits ut ur upplevelsen Half-Life liksom.
Nej, men det är lite weird. Alltså när man spelar Half-Life 2 och de karaktärerna man möter anmärker ju på det också, att du inte pratar speciellt mycket.
Jag tror det hjälper också att man aldrig lämnar hans första persons perspektiv.
Jo, precis, liksom. Exakt. Det är det. Jag känner att jag hade kunnat köpa det lättare om man faktiskt hade liksom, du ser alltså vyn från Samus hela tiden. För då blir det liksom så att okej, men den talar till mig, då kan jag svara internt hos mig själv liksom.
Mm. Hur länge sedan är det liksom Half-Life 2 kom ut?
2004.
Precis.
Alltså rätt länge sedan. Och i Half-Life Alyx, där pratar ju Alyx trots att...
Alyx pratar ju, ja.
Fast jag kan lova att i Half-Life 3 kommer Gordon inte prata ändå.
Ja, det tror inte jag heller. Och jag tror att folk hade gått bananas som man hade gjort det.
Ja.
Men det är också så här...
Det har varit jätteweird.
Nu är jag på ett motsägande själv, men jag tänker så här, jag skulle säga att det är lite skillnad för att Gordon har aldrig pratat, vilket gör att det hade känts konstigt att du har en karaktär som helt plötsligt pratar och varit tyst sedan 98. Men så kom jag på det att Samus har ju också varit tyst i tidigare Prime-spel. Men hon har ju pratat till exempel i ADM. Och sen i 2D-spelen, alltså i Metroid Fusion till exempel, så har hon ju faktiskt dialog. Men där är det ingen som pratar ut den för att det är ett Game Boy Advance-spel.
Jag tycker det finns en scen när man möter en karaktär och han bara "Who's there?" Och hon bara tar två steg fram. Och hon blir typ två lumen ljusare. För att han kunde tydligen inte se innan. Och bara, Samus! Och jag bara, vem skulle det annars vara? Du ser henne. Ja, ah, nej. Men det är som sagt inte den delen som stör mig mest. Jag trodde det skulle störa mig jättemycket. Men det är liksom, okej, okay, fine för vad det är. Det funkar för vad det är. Även om det inte riktigt vad jag hade velat ha. Så är det liksom, okej. Okay, det är inte det som irriterar mig mest. Jag stör mig mer på världsdesignen och sånt. Och banorna och pusslarna är okej. Okay. Det är ganska enkelt att klura ut vad man gör. Bossfighterna tycker jag är okej. Okay. Jag tycker de är ganska kul. De är inte sjukt svåra, men jag tycker de är visuellt stimulerande och det finns mechanics till dem och sånt. De tycker jag är okej.
Okay. Hade du problem med pusslarna i Prime 1 och 2 nu när du spelar dem? Liksom, fanns det ställen där du faktiskt fastnade för att du inte kom på vad det är? Alltså man jämför, för jag tänker att jag kommer ihåg att jag tyckte att typ Prime 1 och 2 var jättesvårt när jag var liten. Liksom.
Ja.
Och det är svårt att jämföra med det idag.
Jag tror att det största hindret med pussel ibland var... Ibland kunde det vara något skud. Men sen det var också ibland var det någon mekanik jag inte använt på så länge att jag nästan hade glömt bort att den fanns eller hur den fungerade. Liksom, vad fan ska jag göra? Och just det, slå på ett rätt visirläge så kan jag se vad jag ska göra och sånt. Så det är typ det vanligaste.
Är det någon som har testat musläget?
Ja.
Gillar du det?
Jag ska ju get Jag spelar, jag testade det i typ 30 sekunder och bara, ah, det funkar, coolt. Och sen så gick jag tillbaka. För att jag hade aldrig liksom planer på att spela spelet på det sättet, för att Joy-Conen är inte liksom särskilt ergonomisk för att hålla sig i det läget. Och att liksom använda min soffdyna som är musmatta är inte ultimat heller. Så att jag hade dåliga förutsättningar för det.
Vad händer om du kopplar in din trådlösa gamingmus och försöker köra?
Ja, för det
får du lista ut själv.
Jag tror att du ska kunna koppla in en vanlig datormus. Mm. Ja, men har du en trådad mus då?
Det har jag, men ja, visst.
Ja, men då så.
Ja, det var mina Joy-Cons. Mitt Joy-Con-grip gör att det är svårt för mig att ha utstickande USB kopplat på baksidan.
Mm, ta bort gripet då.
Men, nej, det är jättejobbigt. Tyckte inte om att göra det när jag var ser.
Det tog typ 2 sekunder.
Ja, men en dubbelhäftande släpper lite. Men i alla fall. För i Cyberpunk kan man i typ koppla in en mus-tangentbord i dockstationen och köra det som en PC.
Men då borde du kunna koppla in i dockstationen också i...
Jo, men jag vet inte om det spelet i sig stödjer.
Ja, okay. Förstår.
Jag har en teori om varför det är liksom... Betydligt mer mellansekvenser och dialog och karaktärer och grejer. Jag undrar om det är för att någon någonstans, antingen på Nintendo eller på Retro, har gjort bedömningen att moderna AAA-action-äventyrspel måste ha de här grejerna för att folk ska
jag
känna att det är värt.
Jag tror inte det är Nintendo, jag tror det är Retro som vill det.
Jag vet inte, för att vad heter han som är skaparen till Metroid?
Jag kommer inte ihåg.
Sven.
Nej, Sven är det definitivt inte. Men för att han var ju en av anledningarna till att Other M var som Other M var. Och jag vet inte hur involverad han har varit i Metro Prime 4.
Yoshio Sakamoto, så jag hade nästan rätt.
Just det.
Men samtidigt så, visst, det kan också vara en sån grej att man tänker att det inte funkar i ett actionspel idag. Men jag vet inte, jag tycker att vi får jämt bevis på att man inte behöver följa trenderna och det funkar ganska bra. Liksom, det är inte som att Link pratar mer i Breath of the Wild och Tears of the Kingdom bara för att det är tredje persons open world actionspel.
Nej, men Zelda behöver det
Zelda
inget. Liksom.
Mm.
Tyvärr.
Jag tror inte Zelda är i en position där, för att Metroid är ett sånt IP som behöver en influx av fans.
Ja, fast det ger det till 343 så kan de lägga till loadouts och sprinting, då blir du glad av.
Ja, nej, men det är det som är grejen. Jag säger inte att jag tycker att spelet borde haft det. Jag funderar på om någonstans har någon bestämt att spelet behöver ha det. För om man kollar på liksom, vilka är de mest populära singleplay-spelen idag och som verkligen har impact. Inte bara liksom försäljningssiffror utan också har liksom critical och kulturellt impact. Och alla de är ganska filmiska. Storytunga med mycket karaktärer att förälska sig i. Man får gärna ha en companion med sig som hjälper dig i strider och grejer. Jag kan ju vara helt ute och cykla. Jag kanske inte har någonting med att göra med varför spelet är som det är. Men jag bara... Jag får känslan av att liksom... Ska man säga, the state of vad som är populärt och...
Alltså, jag känner att det mera är... min magkänsla lutar mer mot retro egentligen. Men de började ju med lite mer såna här saker redan i trean ju.
Mm. Ja, ja men...
Och det är där det känns liksom som att de liksom bara... Ah, vi vill... Det märkte som sagt i trean att de här jävlarna, de tyckte om Halo. De
är också ett västerländskt företag som är mer liksom... lagda åt det hållet antar jag, ifall man verkligen ska typ generalisera.
Jag hade ju älskat om det hade om liksom tagit nästan mer inspiration från typ Return eller någonting sånt, med liksom bara gå all in på Metroidvania-delen liksom, att nu har vi liksom en stor karta som liksom snörat ihop sig liksom, att den liksom att du istället för att som nu då liksom att du har den här öppna världen, som inte jag har kommit till ändå, men att du har öppna världen och så är det typ 5 olika platser som du åker mellan, istället för att liksom så här typ, ja men mer Dark Souls-hållet också. Liksom att du kan i princip gå från start till mål typ.
Det är roligt för att du säger i Returnal, för att i Returnal kände jag desperat att jag vill ha mer story och mer mellansekvenser i det här spelet.
Oj, så kände inte jag.
Jag tyckte att det var jävligt spännande när spelet faktiskt saktade ner och djupdök lite i vad som faktiskt hände. Men i det här fallet så jag absolut, jag känner att jag hade jättegärna sett att vara helt utan, eller kanske inte helt, men alltså det är ju lite dialog i Metro Prime 2. Du snackar med den här Aether-spöket eller vad fan det är.
Ja, han ringer ju inte och kollar läget med en.
Nej, ja, men det är lite
liksom, let's go bowling!
Ja. Jag har inga problem med liksom att man har typ någon scen här och där man får liksom lite exposition och grejer. Men jag tycker också att Metro Prime 1 är så jävla elegant i att det är liksom en berättelse som är helt presenterad utan dialog eller någonting. Ingen interaktion med någon annan karaktär eller någonting.
Och som du bara landar på den här planeten och sen så bara, okej, vad fan gör jag här?
Och du ska lista ut vad som har hänt på den här planeten. Och det finns ett mysterium om vad som har hänt på den här planeten Vuros också. Och det är någonting som man liksom nystar ut mestadels genom att skanna grejer i miljöerna och läsa loggar och grejer. Men det är betydligt mer liksom, alltså mer modernt i hur saker fortgår. Du har liksom en progression och du stöter på andra karaktärer och de hjälper dig på olika sätt. Jag hade klart mig utan alla de grejerna, men alla de här grejerna som jag var nervös för skulle liksom förstöra spelet, gör inte det för mig. Jag kan leva med dem. Jag tror att, alltså, jag tycker om spelet betydligt mer än vad Adam gör. Jag tycker att det är ett bra spel och jag tycker att i omgångar är det ett riktigt, riktigt bra spel. Och förmodligen mitt favoritspel att släppas på Switch i år av liksom Nintendos egna. Donkey Kong Bonanza är väl kanske, det är definitivt det som har fått högst betyg. Men jag är en sån extrem jävla Metroid, särskilt då Metroid Prime fanboy, att även om det här var liksom lite sämre än vad det är, så hade jag nog fortfarande tyckt att det var mitt favoritspel i år på Switch. Jag tycker om de nya psychic förmågorna. Det är liksom, ska man säga, liksom spelets, varje spel förutom första Metroid Prime var mer av att det var liksom en perfekt återskapning av Metroid Metroid-formen i 3D och första person. Och det var liksom gimmicken eller liksom hooken med det spelet. Och sen med tvåan hade vi det här Light vs. Dark och Dark World och Light World. Trean med med Omega Mode eller vad det kallas, med ja, det har funnits liksom någon form av mekanisk eller världshook i varje spel. Och den här gången är det liksom psychic-förmågorna. Att du kan liksom röra grejer med typ telekinesi. Och det är väldigt basic. Men det behöver inte vara mycket mer än så heller. Jag känner liksom att som vanligt så förlorar man alla sina vanliga förmågor i början av spelet. Så du tappar dina missiler, du tappar dina liksom bollbomber och dubbelhopp och alla de här grejerna. Och när du väl får tillbaka dem så kommer det liksom med någon form av psychic hook till den. Vilket är roligt. Men faktumet att det här förmodligen inte kommer vara på min topp 5 bästa spel i år är ändå lite av en besvikelse liksom. För att det här är ett spel som man hade hoppats på skulle vara holy fuck, det här är liksom ett av de bästa Nintendo-spelen på de senaste 10 åren. Vilket jag vet är en jätteorättvis förväntan att sätta på ett spel. För att jag tror inte något Metroid-spel sen Metroid Prime har liksom haft den liksom inverkan på mig. Så att, ja, det är en helt orimlig ribba att nå. Men liksom, om jag vid det här laget skulle sätta liksom ett vanligt sifferbetyg på mig så hade det liksom blivit en 8 ungefär. Vilket inte är tillräckligt liksom.
Sen tror jag att det Metroid, eller det Nintendo vinner mycket på med Metroid Prime 4, att det finns inga andra spel som är så. Riktigt.
Nej. Nej, men nej, det kliar en väldigt specifik itch.
För det är väl det jag känner både nu med Kirby Air Riders och Metroid Prime 4, det lilla jag spelat, är det att det känns inte heller riktigt som spel 2025, för att det är liksom, det är ingen annan som har gjort den här typen av spel sedan de här kom, så det känns redan så här bara, ah, jag sitter tillbaka typ 2005 och spelar på min GameCube liksom.
Mm.
Och inte för att de känns gamla liksom, att de flyter ju på och spelas väldigt bra, men det är ändå så här att den här typen av spel har jag inte spelat sedan dess. Och det har inte, de har inte gjort mycket för att ändra det heller sedan dess.
Nej, och jag tror att om vi hade fått så här, sen, när vi säger det har gått 18 år, om vi på de 18 åren har fått liksom 20 spel som gör exakt vad Metroid Prime gör, så hade det här kanske varit bara på tok för svagt, liksom. Även för mig. Men bara det faktum att jag är liksom tillbaka i ett Metroid Prime-spel som jag inte har spelat, det har liksom ett enormt värde bara där, liksom, oavsett och innan man ens har kollat på hur väl spelet gör olika saker. Så att, och det är liksom i 2D Metroidvania så har vi ju fått, där är ribban liksom fortsatt höjas liksom nästan varenda år.
Ja, där hade ju liksom Metroid Dread hade ju en otrolig uppförsbacke. För att det var ju så här, det är inte som att vi inte har fått den här typen av spel hur mycket som helst. Utan det är liksom, varje år kommer det ju ett Metroidvania som är riktigt, riktigt, riktigt bra.
Ja.
Ja, men kul. Vi kommer förmodligen prata mer om Metroid Prime 4 efter att vi har kommit längre och kanske klarat det. Och definitivt att jag också har sätta tänderna in lite mer. Men jag har spelat ett annat rymdspel. Men också inte ett spel som man har väntat på lika länge som Metroid Prime 3, utan jag har ju väntat på det här sedan typ 2012 i alla fall. Men jag har ju spelat Routine, som kom också samma dag som Metroid Prime 4. Och det här spelet är ascoolt. Alltså verkligen ashäftigt. Och så det är ett första persons skräckspel egentligen. Tar väldigt mycket så här, inspiration från typ Dead Space och typ Amnesia och liksom den typen av spel. Och utspela sig på en rymdbas på månen helt enkelt, och liksom i en värld där vi egentligen inte har utvecklat så mycket teknologiskt sedan 80-talet, och den här rymdbasen har funnits där sedan typ 60-70-talet eller någonting sånt, och någonting har hänt, och det är liksom därför vad du är där, typ att ta reda på vad är det som har skett. Väldigt mycket Alien Isolation också, för du har ju liksom de här, alltså det är väldigt mycket så här typ CRT-TVs och väldigt så här gammal teknologi, typ någon form av sci-fi-tappning helt enkelt. Och spelet ser verkligen helt underbart ut. Det är liksom, alltså det ser gammalt ut liksom, trots att gammalt i rätt kontext, inte så att spelet ser gammalt ut, men allt ser verkligen så åldrig teknologi liksom.
Men det ser gammalt ut på samma sätt som... Exakt, som Alien Isolation.
Ja, precis, exakt, retrofuturism. Och du har ju liksom en grej som är liksom speciellt med det här spelet, att du har ju den här cat-vapnet egentligen, så det är liksom olika moduler som du använder med det av liksom i spelet, och under spelets gång så hittar du också fler med nya funktioner då. Och du måste liksom använda den för att, ja, men ska du spara till exempel, så måste du hitta en skärm eller någonting sånt, så du kan liksom koppla upp ditt vapen mot, och sen så får du liksom upp som en skärm och där du kan spara och se liksom vad är dina objectives och sånt. Och för att typ kunna skjuta på fiender så måste du liksom slå på den funktionen på vapnet, och sen så siktar du, då får du liksom, när du siktar med vapnet då får du liksom upp som en liten CRT-skärm som du tittar liksom i för att kunna se vart du siktar och sådana grejer. Så att det är liksom väldigt, men väldigt hängivna liksom till den funktionaliteten så att säga. Så det är väldigt häftigt. Sen så, jag har väl kanske kommit halvvägs tror jag i spelet, om man liksom bara tänker rent kapitelmässigt.
Hur länge har du spelat? För jag kollade så här, jag sökte Routine på YouTube och det var full playthrough, 2,5 timmar.
Och det måste ju vara någon jävla speedrun eller någonting sånt, som typ så att jag har en guide, jag vet precis vart jag ska gå hela tiden. Jag har spelat typ 3,5 timmar kanske. För att det är också att det har ju inga liksom objektiv markers och sånt, utan sättet du liksom lär dig vart du ska och hur du liksom ska ta dig framåt, det är genom att liksom läsa typ mailloggar, hitta typ olika notes, lyssna på videoband, titta på korta filmer liksom. Och det kan typ vara så att ja, men jag behöver få igång elen i det här rummet liksom. Det är mitt objektiv, och så jag vet inte riktigt hur jag ska tillväga, och så hittar man typ en note och så bara, men jag vet att det finns typ en breakerbox här och koden till det rummet har jag gömt här borta. Och då bara, okej, men då vet jag ungefär att jag måste hitta ett rum, typ den här personens arbetsrum, för att där finns en kod som jag behöver för att låsa upp ett rum lite längre bort. Så det är väl typ det som egentligen är den stora utmaningen, det är liksom att samla på sig information och sen bara så här reda ut hur jag ska liksom, alltså vilken sekvens jag ska lösa de här olika problemen på.
Mm. Och sen så finns det de här... Lite om systernchock tycker jag.
Ja, men precis. Lite så, fast inte lika diffust som systernchock kunde vara. Liksom. Men som sagt, systernchock kom ut typ 99. Så att det är ju liksom lite fler moderna teknikaliteter till exempel. Och sen så har vi typ så långt som jag har kommit i alla fall, så har de liksom här robotarna som man har sett i trailers och sånt också. De fungerar ju lite som Alien i Alien Isolation. Att de liksom typ dyker upp lite där vart du är på väg, och de försöker liksom lyssna och speja efter dig. Det är inte som att de är blinda, liksom ser du dig så springer de efter dig. Men du dör inte på en gång om de liksom fångar dig, utan du måste liksom bli tagen två gånger tätt in på varandra liksom för att liksom då få typ game over och gå tillbaka till en sparfil. Och de kan vara väldigt obehagliga för att de, om du liksom laddar om eller om du liksom går bort någonstans, så de liksom, de stannar inte kvar på sina ställen, och de går inte ens därifrån alltid, utan det är verkligen så att du kan titta bort och titta tillbaka och så är roboten borta, bara för att du har den typ despawnat och så ska den liksom dyka upp någon annanstans, så det är liksom väldigt oberäknat på det, och det gör det liksom lite mer obehagligt också när man spelar, att det är så att jag kan liksom inte vara säker på att den här roboten står där vart jag liksom typ lämnade den, utan den kan liksom ha försvunnit bara för att jag har bytt rum två gånger. Så att och robotar i sig är ju inte jätteläskiga egentligen, men de har sina jävla lysande ögon, och när det är mörkt i det här spelet så är det väldigt mörkt och du har inte alltid ficklampan. Vilket gör att det är rätt som det, så kan du gå liksom i mörk korridor och helt plötsligt ser du bara två stycken lysande liksom lampor längre bort. Och man säger, jag vet ju att den där roboten är där, och jag vet inte om den är aktiv eller inte. För att det är inte alltid de liksom är vakna så att säga. Och det kan du göra, det är lite sån här typ, om många liksom skräckspel har ju tagit det här, att de har ju så här skyltdockor som typ följer efter dig. Och du vet, man tittar åt ett håll, så tittar man tillbaka och så står den på ett helt annat ställe. Lite så tycker jag att de här robotarna också funkar, vilket gör att de är ganska oberäkneliga. Så det gäller att smyga runt mycket, och det kan man också göra, och de har ju typ, det tycker jag är nog ganska smart liksom hur de har designat banorna, är ju det att ofta liksom att alla objekt du kan typ gömma dig bakom har ofta liksom på något sätt glipor eller hål, så att du liksom kan se om liksom att det är säkert att gå fram sen, du kan liksom, om roboten är liksom vaken och går runt och letar efter dig, du kan i alla fall se när den går förbi dig, så att det är inte som att du sitter bakom en låda och sen så bara, ja, jag vet inte om jag kan titta fram nu för att den kanske står här. Så det tycker jag de har gjort väldigt bra. Och nu är jag på ett ställe där folk skriver om att det finns ett monster som man inte riktigt kan se, och man måste använda sitt vapen för att titta efter den. Och det är väl ungefär så långt jag har kommit, och det kan jag tänka mig kommer vara jävligt stressigt. För att det känns inte någonting som jag är jättepigg på liksom att hantera. Så här att men jag måste titta i min jävla CRT typ liksom 480p liksom skärm och försöka se någonting. Men det är jäkligt häftigt. De går verkligen efter den här estetiska visionen de har lagt upp. Och rymden är ju jävligt cool. Alltså man kan göra så himla mycket med rymden, och det var ju typ därför jag blev intresserad av spelet från första början, just där. Det var det här retrofuturistiska och den här på månbasen, man är väldigt isolerad. Jag tycker att man lyckas väldigt, väldigt bra. Sen får man se om det räcker hela vägen. Det vet ju inte jag. Jag kanske tycker att det är alldeles för jobbigt det är just nu och bara känns bara, gud vad drygt. Men just nu så tycker jag att det är riktigt, riktigt bra. Värt nice. Den 12-åriga väntan, måste jag säga.
Okej, vad bra. Du var lite skeptisk, eller inte skeptisk, men du var osäker på vad du kände när vi pratade om det första gången.
Ja, men det var ju, då hade jag liksom bara spelat en timme. Och jag hade precis kommit till de här robotarna och jag kände liksom inte riktigt bekväm med spelets systemen för att liksom redan nu möta på typ fiender som börjar jaga mig.
Ja, där går ju fet bort för Adam alltså.
Mm.
Nej, jag klarar inte du ut Alien Isolation, Adam?
Jo, med nöd och näppe.
Ja, men det här är, det var ju betydligt värre än vad det här är. Och det var dessutom typ 30 timmar långt.
Han har inte klarat Metroid Dread för att han blir jagad av Emmys.
Men man springer runt i cirklar och så one-shotar de en och så måste man börja om. Och så springer man runt i cirklar och så one-shotar de en och så måste man börja om. Det är inte kul.
Ja, men du blir inte one-shotad här, du blir two-shotad.
Oh.
Men det är inte så farligt. Alltså det är väldigt... jag skulle säga att det är relativt snällt ändå. Faktiskt. Du borde testa det i alla fall. För det ser jävligt coolt ut. Jag tror att du hade gillat det. Typ så här inledningen, så här, de öppnar upp så här, typ ett fönster så får man bara se så här, utsikten på månen där. Man så här, det är väldigt coolt. Det är väldigt coolt.
Det kostar 22,5 euro just nu.
Det finns på Steam och Xbox, tror jag.
Jag skaffar nog på Steam.
Ja, jag tror också det är ett spel som också är ganska bra att köra med mus och tangentbord, för att det är lite bökigt med kontroll. För att man styr på de här olika datorskärmarna så blir liksom siktet blir liksom muspekan, vilket inte är några konstigheter, men du går liksom inte in i någon form av skärmläge heller. Utan du liksom, när du styr muspekan då, så styr du liksom hela kamerarörelsen samtidigt, och det tycker jag är lite jobbigt. Samma sak när du tar upp ditt, för att du måste ta upp ditt vapen och titta på det för att ändra funktionerna på det. Du gör liksom inte det i någon form av meny, utan du liksom tar upp vapen och sen så trycker du på knapparna som finns där på. Och det gör man också liksom med själva siktet, så det är lite klumpigt. Men liksom, spelet ändå inte, du behöver inte ha liksom så här twitchiga reaktioner för att klara av det, utan det är liksom, det funkar. Men det kunde ha varit lite smidigare, tycker jag. Men du borde också testa det, Oliver, jag tror du hade kunnat gilla det.
Ja, men det verkar spännande.
Amanda, du hade ju också spelat ett nytt spel. Du spelade dina så här knarkspel som har varit fullt ut den här hösten. Men du har ju spelat Cloverpit.
Ja,
så vad är det för någonting?
Jag har faktiskt inte spelat så här så jättemycket. Jag måste nästan kolla nu så att jag kan backa upp vad jag säger.
Jag har spelat 10 minuter.
Jag har faktiskt spelat ganska så mycket mer än så. Man skulle kunna säga... Jag kommer inte ihåg om jag nämnde det här förra veckan, men att det är lite som Inscription och Balatros outtalade kärleksbarn. Jag har väl kanske inte riktigt fattat samma tycke för det här spelet som något av de spelen, för att det jag har känt med Inscription till exempel i den första delen, för det är ju tre delar, det är ju att det är otroligt beroende för de kallande, även att det är väldigt obehagligt. Och Balatro vet ni hur det har gått för mig med. Så det här är liksom inte alls, än så länge i alla fall, på samma nivå. Men det finns helt klart likheter. Och här så blir man liksom satt i ett jätteskumt rum. Det är lortigt, det är obehaglig stämning. Och mitt i rummet så står det liksom en slottmaskin. Där du kan satsa pengar. Och varje gång så hör du liksom en röst, eller ja, nu blir jag lite osäker på om jag faktiskt hör rösten eller om det bara syns en text. Det kanske är att det bara syns en text. Men hur som helst så får man ett meddelande att du måste komma upp i den här summan pengar att sätta in i den här maskinen här. För att du ska kunna ta dig vidare. Annars blir man skickad ner genom en lucka i marken till någon form av avgrund egentligen. Och man vet inte vad som händer där nere direkt, utan jag gissar ju att man dör då. Så det är liksom det som är cykeln, att du ska möta lite Balatro en viss mängd för att kunna ta dig vidare till nästa steg. Och här så satsar du ju x antal mynt så att du får göra en viss mängd spins helt enkelt. Så då drar du i spaken och sedan så kommer de här olika markörerna upp. Och sen så är det ju 3 i rad eller mer som gäller. Visst heter det slottmaskin? Nu blir jag ju faktiskt osäker.
Det brukar man säga så här, enarmad bandit, va?
Det är en term ja. För det.
Mm.
Men jag vet inte om det är den faktiska...
Nej, men jag tror att på engelska är det slottmaskin, va?
Ja.
Ja, men det är ju en enarmad bandit. Men jag blir lite osäker bara för att jag... Jo, men det är en slottmaskin.
Mm. Det hade varit intressant
om enarmad bandit... Jag brukar liksom inte riktigt benämna det.
Det hade varit kul om enarmad bandit var den bokstavliga riktiga termen som de marknadsförde. Bara, spela på vår enarmade bandit.
Första gången jag hörde termen enarmad bandit, då tänkte jag på sån här klomaskin som man tar gosedjur med bara för att den lurar en, så därför kändes det som en bandit. Men jag förstod ju snabbt att det inte stämde. Men som sagt, man håller till vid den här enarmade banditen och drar liksom sin mängd om och om igen. Så jag för mig att det liksom finns 2 stycken val där, till exempel 3 eller som mest 7 spins. Och då i alla fall så kan man ju naturligtvis se till att man skaffar olika typer av uppgraderingar som gör att det blir till exempel lättare, att man får mer poäng och liknande. Så det finns en form av hylla bakom som man kan vända sig till. Och då finns det olika superskumma attiraljer som ger det ena och det andra i uppgradering. Och man kan ha ganska så många faktiskt. Vissa som samverkar och vissa som gör olika saker själva. Vissa är till exempel under spelet medan andra kanske är då mellan omgångarna till exempel. Om man har 3 stycken fulla omgångar på sig, en omgång är då som mest 7 spins. Så när jag har gjort då som mest till exempel 21 spins, då måste jag ha nått upp den summan som gäller i insättningsmaskinen helt enkelt. Så första har jag för mig 75 mynt och sen så blir det liksom högre och högre. Naturligtvis finns det en nivå som är 666 och så vidare. För att då liksom spinna vidare på att det här är liksom ett mörkt, lortigt rum och det är någon form av ondska som lurar helt enkelt. Och jag tycker att det är väldigt trevligt faktiskt. Återigen, det är liksom inte lika greppande för mig som Inscription till exempel eller Balatro. Men jag kan se mig själv spela det här fler timmar. Jag tror jag har spelat 5 timmar än så länge. Och det är ju lätt att hamna i det här. Det finns ju en anledning till att så gambling är ett problem, så att säga. För när man upptäcker liksom att det går bra, då blir det ju helt enkelt mycket positiva signalsubstanser till hjärnan och så triggas det beteendet helt enkelt så om och om igen.
Men det är så bara lätt att slösa pengar också typ när man ska stoppa i sina maskiner. För nu var jag i Japan så att de har jättemycket såna här olika typ
ja, alltså, apropå så här,
spelautomater.
Enarmad bandit, det var ju en sån klomaskin då. Jag vet att det inte heter det, men jag trodde att det hette det när jag var liten.
Men, ja, en klomaskin. Och det fanns ju sådana utanför Nintendo-butiken. Och det var så här, typ, då fanns det en jättefin Kirby plushie typ. Och man var så här, den där vill vi ha. Och det kostade, vad kostar ett spin typ? 200 yen eller någonting
100 yen,
sånt. Var det 100 yen till och med? Det är, liksom, det är inte mycket pengar.
Det är 6 kronor.
Så vi bara körde den där jävla grejen. Och det var så här, typ att man var så nära att lyckas hela tiden. Att man bara så här, igen. Men jag visste alltså inte så mycket pengar på den hela slottmaskinen utan att vinna någonting. Eller slottmaskinen inte, men den kloar. Men
ja, var det 30-40 spänn eller någonting?
Ja, men det var ändå så här, och det var svårt att sluta.
Ja, absolut.
Men tror du att typ Cloverpit kommer ha någon form av twist som Inscription hade?
Jag vet inte om det kommer att vara en lika extrem liksom vändning eller så där. Men det skulle jag absolut kunna tänka mig. Som sagt, det måste ju finnas någonting liksom som händer när man når upp till en viss summa. Jag har ju inte klarat det hittills. För att det är ganska så svårt, och för att kunna liksom komma fram till stora mängder så måste man väl liksom hitta kanske bra synergier mellan de här olika objekten, och det finns liksom en poster på väggen där man liksom kan se då vad det är för grad av sällsynthet till exempel på de här olika objekten och liknande. Och sen så hittar man nya objekt längs med vägens gång som är mer samlarobjekt, till exempel i form av ja, men typ troféer skulle man väl kunna säga, mer eller mindre, som låses upp i en databas. Sen så finns det en vanlig telefon också i hörnet som ringer mellan varje omgång, tror jag att det är. Och när man svarar då får man liksom möjlighet att välja ett alternativ då som förändrar ens spel på ett eller annat sätt. Det kan till exempel vara att du förlorar alla dina biljetter, för man får små biljetter också som man då kan spendera på de här olika förmågorna till exempel då. Någon som ser ut som en citron och ja, någon som ser ut som en sån här katt som vinkar med tassen, som brukar sitta i liksom sushi-restauranger.
Den där fortune cat så. Mm.
Ja, men precis. Och ja, men, en mängd olika som relaterar till spelet och till tur och liknande. Men då kan det till exempel vara så, offra alla dina biljetter men du dubblar din summa pengar som du har. Så det kan liksom vara sådana erbjudanden som man får, och sen så kan man naturligtvis, om man har tillräckligt med biljetter eller tillräckligt med pengar beroende på vad, så kan man till exempel då rulla nya objekt till exempel. Jag tror att man inte kan göra det när någon ringer, liksom att man kan få nya förmågor på det sättet. Men det minns jag inte exakt. Sen till din stora glädje, Oliver, så fick jag en achievement för att jag både kissade och bajsade på toaletten som finns där.
Ja, coolt.
10 av 10.
Verkligen. Så att ja, man är ju på gång. Alltså det är superskruttigt där inne. Och sen så är det ju en grafik som liksom ska få det att se ganska så gammalt och skruttigt ut. Jag vet inte riktigt om du har sett, Jimmy, när jag har suttit och spelat det.
Jo, det är strykfullt.
Ja, och det är ju meningen, antar jag. Jag vet inte riktigt vad man ska beskriva grafiken som för era egentligen.
Ja, men det, alltså, det ser ut som typ... Det ser nästan ut som någon hade liksom uppressat ett Nintendo 64-spel, typ. Lite åt det hållet.
Mm. Ja, det är inte fagert.
Nej, för jag tänkte nämna typ Els Heartbreak, men jag kom på att det har nog ingen heller spelat förutom jag. Så det är liksom, alltså det är ganska blockigt liksom.
Ja, men som sagt, det är ju meningen. Och det är ju ytterligare ett sånt spel som kör lite mer på en retrografik, så att säga. Men jag uppskattar det än så länge. Får se hur länge jag orkar att harva på. För någonting som är väldigt viktigt i den här sortens spel för mig i alla fall, det är ju liksom att det ska finnas en balans i hur beroendeframkallande är och hur belönande det är.
Alltså, man typ känner att man liksom, även om man förlorar så gör man ändå någon form av progression.
Jo, men precis. Balatro är ju jättebra på det till exempel. Att man känner att man hela tiden typ låser upp nya kort, nya jokrar, också liksom nya till exempel planetkort som uppgraderar, och tarotkort som ger nya förmågor och liknande. Och där är det ju ofta att även om man bestraffas så finns det ganska mycket belöning i själva rundan i sig. Och jag vet inte riktigt hur länge det håller. Jag tror att jag har kommit steget, eller ytterligare ett steg, 2 steg kanske över då 666. Om inte jag missminner mig.
Mm.
Så jag har inte kommit superlångt. Men som sagt, jag rekommenderar det ändå. Det finns på Game Pass. det var så jag liksom kände att jag äntligen kunde spela det. För att från början trodde jag att det bara skulle släppas på PC.
Mm.
Och sen så helt plötsligt så råkade jag se det. Jag såg att du laddade ner det också, Jimmy.
Ja, precis. Men det...
Ska det bli en Balex Pit av det hela?
Ja, det kommer typ 2 spel den här veckan som jag vill spela.
Jo, men det var det när Balex Pit skulle komma också. Då blir du lurad av mig.
Ja, jo.
In i fördärvet.
Vi får se. Det ser inte lika kul ut som Balex Pit.
Balex Pit är verkligen jätteroligt. Apropå tillfredsställande.
Ja, Balex Pit är jättebra. En sak som inte vi har diskuterat, och vi ska inte egentligen långrandiga på det här, men på torsdag så är det ju Game Awards. Och jag tänkte, och av de som liksom då är nominerade med titeln liksom årets spel, då så är det ju Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight Silksong och Kingdom Come Deliverance 2. Och då är min fråga till er, 1. Vilket spel tror ni kommer vinna Game of the Year? Och vilket spel hade ni velat skulle vinna Game of the Year av de 6 som är nominerade?
Jag vet svaret på båda. Expedition 33 kommer antagligen vinna. Kan också vara Silksong. Men jag tror faktiskt Expedition 33. Och personligen skulle jag nog tycka att det är det som borde vinna också.
Mm.
Jag tror Expedition kommer vinna. Och jag har varit helt okej med att det vinner. Trots att jag inte har spelat... Eller jag har spelat någon timme av det. Men jag känner
ju... Varför ska jag stå här och ta emot stryk?
Ja, nej, det är kränkande. Det går emot alla mina principer att gå och bara stå och ta stryk. Fast här i och för sig så får du chansen att parera.
Jag tror du kan klara hela spelet utan att träffa den enda gång. Ja, för det, att du kan parera alla...
I teorin så känns det så. Va?
Jag tror det, om det inte är någon sån här grej så att här tar du skada oavsett. Men det är...
Det är det enda spelet som inte är en uppföljare på den här listan. Och jag gillar uppföljare såklart. Många av mina favoritspel är uppföljare, men det hade bara varit roligt.
Många av mina vänner är uppföljare.
Ja, precis. Jag har många svarta kompisar, jag får säga en ordet. liksom lite team. Så här, det var ex-Ubisoft för att bryta sig loss från liksom sweatshopsen för att liksom verkligen göra ett passionsprojekt. Och du kommer ut och är liksom enligt utsago verkligen helt makalöst.
Ja, det är verkligen jättebra. Alltså.
Jag måste spela ut det.
Så jag hade varit som sagt, jag ser gärna att det vinner bara baserat på de meriterna.
Mm.
Att det, ja, Hollow Knight och Hades 2 är väl inte heller massiva team som har gjort.
Hollow Knight är, vad är de? 3? I alla fall liksom 3
och 700 kompisar.
Tre sadister.
Det var jävligt långa eftertexter på det
stället. Det är så Jeff Keely tänker på när han säger Kojima Productions. Det är en människa som har utvecklat Death Stranding 2 och sen typ 300 kompisar.
Ja, precis. av de här, jag har spelat 3 av de här spelen, och det är Death Stranding 2 som jag tyckte väldigt mycket om, det är Donkey Kong Bonanza som jag tyckte väldigt mycket om, och det är Hollow Knight Silksong som jag tyckte väldigt mycket om. Jag vet inte om någon av dem är liksom är min Game of the Year, så att jag känner inte, jag är inte särskilt passionerad över någon av de här spelen, så att för mig, jag hoppas Claire Obscure vinner, och jag tror det kommer... Jag hade nästan kunnat sätta alla mina besparingar på att det vinner.
Mm. Amanda?
Jag tänker vara så pass originell så att jag tänker säga att förmodligen så kommer Clair Obscur Expedition 33 vinna.
Det känns givet liksom.
Ja, men med tanke på att det är det spel som har fått mest nomineringar någonsin i galans historia. Så ligger det bra till, kan man väl säga.
Jag blir genuint chockerad om det inte vinner.
Mm. Och jag tror det tjänar också på just på att det är ingen uppföljare.
Ja, men verkligen. Sen så, jag tycker jättemycket om Hades 2 och Hollow Knight Silksong naturligtvis.
Det är nästa NBA-märke tyckt... där, Hollow Knight.
kommer säga, just do it!
Fast man säger det i Nike, va?
Det är inte... Jag vet, det är fel. Det är helt
jag har sagt absurd. Nike hela mitt liv tills jag såg den här filmen Air. Men ja.
Jag säger fortfarande inte Nike.
Nike.
Det är jag.
Kan amerikanerna säga IKEA, kan jag fan säga Nike.
Strunt samma. Jag hade tyckt att det hade varit lite piggt om Kingdom Come Deliverance 2 hade vunnit.
Det har varit intressant. Det är ett kul spel, jag borde spela ut det också.
Kan inte du säga de alla spel på den här listan?
Jag spelade ut Donkey Kong.
Gjorde du?
Ja.
Ja,
jag har inte 100% att jag spelade ut storyn. Ja.
Se på fan.
Jag nu tänker jag vara en skunk. Mm. Men jag tänker säga som så att jag tycker att Donkey Kong Bananza är överskattat och borde inte vara med på listan. Tack för mig.
Alla får ha fel ibland. Det är ett grejspel. Jag tror inte att jag hade tagit det i min topp tre så heller i år. Men det är ett bra spel. Jag hade kul med det.
Ja, jag tittar på min lista på spel jag har spelat i år. Jag vet faktiskt inte vad som är mitt Game of the Year ännu.
Nej, alltså det finns några veckor kvar dessutom.
Alltså, vem tycker att Death Stranding 2 är ett av de bästa toppspelen i år?
Det finns nog faktiskt en del som gör det. Typ Jeff Keighley.
Ja. Men det är väl lite det här... Jag tror vi pratar om det varje år, men det är också lite det här typ att den generella spelpressen som får med att rösta spelar för lite spel som... Alltså det finns liksom spel som säger att alla pratar
alla
om det.
Alla kan inte vara som du, spelar. Jimmy.
Nej,
som inte har liv.
Så är det ju, men så här, även om jag spelar väldigt mycket spel så är det flera av de här spelen som förmodligen också kunna hamna på den här nomineringslistan. Men problemet är ofta så här att för att typ indiespel och sånt ska slå igenom så måste det börja liksom snackas väldigt mycket om det, då folk hoppar på det. Och det märker man ofta så här, typ så här, Games for Impact-delen brukar vara så att ja, men här är ett spel som folk typ tror har ett väldigt bra liksom, som budskap, och då tar man det. Det är därför typ sådana jävla... Det hela skitspelet vi spelade för några år sedan blev nominerat, för att man bara, men det här
alltså,
har sett... Ja, precis. Det här har nog någonting att säga. Så, men liksom, eller typ...
Det var verkligen inte bra alltså.
Nej, men det är precis så här, Hollow Knight
Silk... Douglas, jag får med.
Men om man tittar typ så här på Hollow Knight Silksong och Hades 2, som är liksom två indie-spel som är nominerade här, så är det på grund av att det är liksom stora titlar. Och så tar man typ ett spel som Blueprints till exempel, som var väldigt snackis när det kom och har liksom lite fallit i glömska på grund av andra spel som har kommit. Så att det, nej, du och jag pratade om det här med häromdagen. Om man tittar på till exempel det här med när man kollar på röstskådespelare liksom nominerat. Det är en väldigt speciell titel. Och det
man
är snackar
inte ens om röstskådespelare längre. Det är väl bara... Alltså, ja.
Du
förstår det också givetvis. Det är jag som är en best performance är det.
Ja, okay, best performance. Jag kommer inte på vad kategorin heter. Best performance till exempel. Och så har vi typ Charlie Cox är ju nominerad. Och så här, han gör inget dåligt jobb i Clair Obscur. Men det är också lite så här typ att ibland så tycker jag det känns så tydligt om att oj, vi vet inte riktigt vad vi ska nominera här, men jag gillar Daredevil liksom.
Ärligt talat, jag hade satt Aaron Paul här.
Ja, och jag tror att folk inte har spelat Dispatch in liksom tillräckligt mycket av Dispatch innan.
Herregud, ja, han borde definitivt vara
med. Jag har satt Laura Bailey där också.
Ja, men sen så har vi till exempel hon som spelar Maelle i Clair Obscur är inte nominerad.
Va? Jennifer English är nominerad.
Ja, precis. Är hon nominerad?
Hon är nominerad.
Men fan vad som inte var nominerad. Okej, men skit i samma. Det är lite så här typ att... För det är en kategori som också tidigare år har också varit så att vissa är nominerade. Man var så här... Men va? Varför typ? Och det tror jag är för att folk liksom inte riktigt... Man kollar inte riktigt på de parametrarna när man liksom recenserar spel, utan man kollar på mycket annat. Och då kommer en kategori så jag vet inte riktigt vad vi ska nominera här, så slänger man in någonting. Och det har jag hört typ så här, när man lyssnar på poddar som är med och nominerar också, typ så att vissa avstår ju till exempel att rösta på så här e-sportsteam och sådana grejer för att de inte vet helt enkelt. Men jag tror inte att det är alla som avstår från röstkategorier som de kanske inte riktigt har koll på heller. Med det sagt så tror jag också att Klebsgör kommer vinna, och jag hade nog inte haft av de här spelen, så tror jag nog att det är också det jag hade satt.
Alltså för egen del, bara för att fylla i lite med mitt val, det är liksom för att det känns som att alltså Clair Obscur känns så överlägset. Och sedan så har vi liksom spel som Hades 2 och Hollow Knight Silksong som är några av de mest, alltså både efterlängtade spelen i år men också mest hyllade spelen i år. Och även om Kingdom Come Deliverance 2 också hyllades väldigt mycket så känns det lite grann som att i och med att det kom så tidigt så hade det fallit lite i skymundan ändå.
Mm.
På ett sätt.
Men det kom väl också ganska tätt in på typ Monster Hunter World, nej inte World, Monster Hunter Wilds.
Jag tror det kom, var det februari?
Kom inte det innan?
Mm. Så jag tror att det var också att det är ett spel som jag också, jag spelade ju ettan förra året för att jag skulle spela tvåan sen när det kom och jag har liksom inte haft tid att heller ge mig på det.
Det är... Jag för mig att det första spelet var ganska så kontroversiellt när det kom och sen så var det ändå liksom av vissa väldigt uppskattat och sedan när tvåan kom så kändes det som att de liksom, de höjde sig rätt så rejält också med den.
Mm. Så, 3 av 6 skådespelare som är nominerade är från Expedition 33.
Ja, men då så. Det var det. Du skulle säga Charlie Cox, Jennifer English,
yes.
Och nu ska jag säga Ben Starr.
Yes.
Mm. Någonting jag stör mig på med, för att man har massa olika kategorier som olika genrer. Så vi har liksom best action game, best bla bla game, best role playing game. Om man kollar på vart har vi den? Försöker hitta. Förlåt mig. Vad fan tog den väg där?
Ursäkt.
Nej, det var inte den. Jag hittade fel.
Vad är du letar efter?
Best action game. Där. Mm-hmm. Så so, best action game så har vi Battlefield 6, Doom Dark Ages, Hades 2, jag gillar att jag säger 6 och sen 2. Ninja Gaiden 4.
Jag har precis gjort likadant.
Shinobi Art of Vengeance. Alla 5 är riktigt bra actionspel, men ett av dem är nominerat för Game of the Year. Hur liksom, det är liksom en foregone conclusion.
Okej. Bara för att det är det bästa spelet på år behöver det vara det bästa actionspelet. Till exempel Clair of Skur är ett fantastiskt spel, men kanske inte nödvändigtvis det bästa rollspelet i rollspelsgenren heller.
Är det ett rollspel?
Det är ett rollspel, men det är inte
det
bäst på varet
i rollspelsgenren liksom.
Det är inte garanterat att det är bäst på varet rollspel.
Okej, det kanske är folk, det kanske är så folk tänker när de sätter upp de här kategorierna, men jag tycker det är
så folk tänker, Oliver.
om vi tar kategorin bästa indiespelet då, för där är det ju faktiskt ingen genre.
Ja, det där är ju klurigare om
då
du tar
är det också
upp
för,
den.
För då jag skulle väl gissa på att både Hades och Hollow Knight finns med i den. Ja, det är ju spännande.
Och Clair Obscur Expedition 33.
Va? Är Clair Obscur med på indiespel?
Det är
men det. Är ju Kepler Interactive som är utgivare och som är backat
men
av...
Men folk vet inte vad indie är för någonting. Alltså, det är som...
Indie när det är 3 polar och 200 kompisar som gör det.
Ja, men det luktar lite som det här när Parasite var nominerad till bästa film och bäst foreign film. Och den vann foreign film.
Precis.
Wow! Vad förvånad jag blir. De här andra filmerna var inte nominerade till bästa film.
Den är ju
ja, men
spännande.
Verkligen. Mm. Jag kan säga som så att de spelen som är nominerade till årets bästa indiespel är Absolum, Bollocks Pit, Blueprints, Clair Obscur, Expedition 33, Hades 2 och Hollow Knight Silksong.
Alltså,
det finns ju 3 stycken spel som dubblar. Och det är ju lite klurigt, va?
Mm.
Får man väl ändå säga.
Det ska vara kul om typ så här, Hades 2 skulle vinna Best Indie Game och Clair Obscur vinner årets liksom, spel. Och så bara, varför är det så? Så bara, men vi kom ju på mitt i det att Clair Obscur är inget indiespel.
Ja, det är spelet mycket bättre på att vara indie.
Men i och för sig
konstigt
så är det liksom
nog
att...
så är det bara 4 nominerade i årets debut indie.
Mm.
Och då är det Blueprints, Clair Obscur, Expedition 33, Despelote, uttalas det då?
Jag vet inte hur man säger.
Och Dispatch.
Men sen om Dispatch kunde vara nominerad där, då kunde fan när Ron Paul har varit nominerad
just det,
Megabonk till...
Drog sig just
det. De drog sig ur för att hans skaparen kände att det är en ära, men det här är inte mitt debutspel, så att det känns inte rätt.
Mm.
Men okej, Dispatch var nominerat där. Så då kunde Aaron Paul ha blivit nominerad till årets performance.
Precis.
Fan, det är en jävligt bra performance.
Moist Critical kan otroligt. Bli nominerad för Sonar också.
Ja, jo, visst. Alltså, han var bra också. Men,
ja, det är ju.
Nej, men,
så, men vi brukar ju ha typ så här årets bästa karaktär, till exempel på Loading. Och jag har svårt att se att det är många som för egen del ska ge Robert Robertson på tafsen. Alltså.
Ja, för mig,
förlåt Oliver,
för,
nu tror jag avbrutit dig.
Det är lugnt. Jag tycker Robert Robertson är, alltså han är min favoritkaraktär i ett spel i år, utan tvekan. Och ja, inte för att gå in för mycket, för att ni pratade om det förra gången jag var borta. Men jag håller med, jag tycker att det är ett jättebra spel, Dispatch. Och jag tror att jag var mest imponerad av, som jag inte hörde er nämna, var hur väl humorn landade hela tiden. För att det är ofta liksom humor i spel, och även liksom i film idag, om man kollar på mycket Marvel-humor och sånt, som bara inte landar, som bara faller pladask. Och det är såklart det är
varför skulle det där vara kul? Liksom, för att det, nu förlåt Oliver, nu avbryter jag det också, men det som gör Dispatch så bra är att det kan faktiskt liksom vara, det kan vara roligt trots att det är allvarligt, och det blir inte pajigt, utan det är lite den här så här, ja, jag vet att livet suger just nu, men vi kan väl dra på smilbanden ändå.
Jo, men precis. Det är liksom inte att någon säger typ någonting allvarligt eller mörkt eller tragiskt, och så är det någon annan som säger,
well, that ja, så just är det happened. Ju.
Men har du hört mina armhålefisar? Alltså, det är liksom inte på den nivån.
Men det här är också teamet som gjorde Tales from the Borderlands. Och nu var inte Tales from the Borderlands, det var ju mer haha kul, men de lyckades faktiskt få in drama i något som skulle vara en komedi. Kul. Så att, ja.
Ja, nej, men alltså, jag tyckte det var jättebra, och som sagt, mycket av den humorn tror jag är liksom att det kanske inte är jätteroligt på pappret, men skådespelarna verkligen gör det roligt. Riktigt bra.
Ja, men verkligen, alltså det är otroligt välskrivet. Manus är verkligen jättebra, tycker jag.
Ja.
Och det är svårt ibland att åstadkomma.
Men ja, det skulle jag förmodligen säga alltid är svårt att få till ett bra manus. Det är inte världens lättaste att slänga ihop något.
Alltså, vet vi vilka datum det är som räknas? Alltså när de börjar plocka och avbryter för datum?
Det är väl lite olika beroende på vilket år det är.
För till exempel Indiana Jones släpptes ju i december förra året. Men Troy Baker är nominerad för Indiana Jones.
Expansionen måste det vara.
Kanske.
Ja, det är expansionen, men, gissar jag.
Men det är en jävla kringlig krok där att dra
den. Det är lite, alltså jag tycker verkligen att han är jättebra i det spelet. Men det är liksom, jag hade hellre sett en plats till gå till något helt nytt. Liksom.
21 november var datumet i år. Så allt som släpptes från 22 och framåt är inte tillåtet.
Alltså man borde lägga den här hela galan typ i februari eller någonting. Låta allting landa. Och ta den extra, alltså jag blir provocerad på det.
Ja, men jag håller med. Sen förstår jag ju vi har ju DICE Awards är ju typ i mars eller något sånt.
Ja.
Jo, men alltså, det är ändå skumt att det liksom blir så att det finns en del spel som hamnar i skymundan bara för att de har dålig planering.
Jo. Men alltså det är många som gör sina årets spel. Alltså vi gör ju vårt årets spelavsnitt också på den här sidan av året. Inte för att vi liksom är så här gör någon större skillnad, men vi gör ju faktiskt det också.
Vi kallas ju inte för Oscarsgalan för gaming.
Nej, men vi borde.
Men sen är det också så,
ska vi döpa om våra spel? Nu är det spel Oscars här.
Ja. Vi brukar ju släppa det typ runt jul.
Ja.
Och då är det väldigt sällan som det kommer upp ett spel och knockar alla spel åt sidan de här sista typ 7 dagarna på året i stort sett.
Nej,
så jag menar, det skulle kunna hända, absolut.
Man skulle
absolut
faktiskt ha några veckor till att spela.
Får jag insistera på en grej?
Vad?
Nu har vi pratat i 1 timme och 40 minuter. Jag vill att vi bara för att det är kul, alla lägger sin liksom tipping, alltså man tippar på vad som varje kategori kommer vinna.
Jag trodde du skulle säga alla lägger sin bästa fis.
Nej.
Vadå? Ska vi gå igenom hela listan av nomineringar?
Så jag gör så här. Jag går igenom varje kategori och säger vad som... Ni får ta upp en anteckningsblock eller anteckning i telefonen. Och lägga upp i kategorierna som jag säger dem. Jag listar spelen och så går vi igenom alla vad vi tror kommer vinna. Och så får vi se vem som har haft mest rätt nästa vecka. Så alla tror vi är guilt clear.
Jaha, vi behöver inte läsa upp. Vi bara skriver ner för oss själva.
Ja, men, ja, vi kan läsa upp här nu bara så att vad vi gissar på. Men
det kommer nog ta ganska lång tid, för det är väl ganska många
kategorier,
eller?
Vi...
Alltså, det är ju, nu ska vi se...
Vi kan låta bli e-sportsgenren.
Det är väl 28-29 kategorier.
Ja, och då kan vi skippa 3 kategorier som hör till e-sport.
Så 25 kategorier.
Ja, men det går snabbt. Kolla, så vi alla vet att Clear Obscur kommer vinna Game of the Year. Nästa är Best Game Direction. Och då har vi Clair Obscur, Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Hades 2 och Split Fiction. Jag tror Clair Obscur tar den också. Men samtidigt så lutar det lite åt Death Stranding för att han är... Fast inte... Ja, nej, jag säger Clair Obscur.
Det är inte Kojima som... Eller det är inte... Det är inte...
Nej. Nej, det är inte Jeff Keighley som bestämmer. Adam, vad tror du får direction?
Claire,
skriv ner. Ja, jag skriver inte ner era, utan ni får skriva ner era egna. Amanda?
Ghost of Yotei.
Ja, intressant. Bra. Jimmy?
Jag tror också Claire.
Ja.
Jag tror att om det är någon kategori som väger tungt tillsammans med Game of the Year så är det denna.
Best Adaptation har vi Minecraft, Devil May Cry, Last of Us säsong 2, Splinter Cell Death Watch och Until Dawn. Jag tror att det är Last of Us. För att jag tror att någon av de andra är bra nog för att konkurrera med, även om det är liksom en ganska... Vet du vad? Vi behöver inte ens motivera varför vi tror vad vi tror, för att det kommer ta för lång tid. Last of Us, Adam.
Last of Us.
Amanda.
The Last of Us.
Jag säger Splinter Cell.
Intressant, bra. Då har vi Narrative, Clair Obscur, Death Stranding, Ghost of Yotei, Kingdom Come Deliverance och Silent Hill F. Jag tror Clair Obscur vinner den också.
Same.
Enig.
Adam.
Alltså det känns som att jag liksom missar lite grann vad vi är för någonstans. Det går så himla fort.
Ja, men
visst, narrativ sa vi.
Narrativ, ja. Clair Obscur, Death Stranding, Ghost of Yotei, Kingdom Come eller Silent Hill F. Adam, du sa Claire, va?
Ja, jag sa Claire.
Jag sitter på GameSpots sida, jag? Så att...
Jag väntar på det. Det är därför inte samma ordning.
Det förklarar varför det är helt svärdigt.
Jag trycker next och det är inte samma. På... Jag bara, va?
Vi är inne på Game Awards sida.
Ja, okej. Okay, då hoppar jag också in där då. Ska vi se nominees där.
Jag tror också att det blir Claire Obscure.
Ja. Okej, okay, så vi har...
Hoppa in på Art Direction så är det
narrative,
i alla fall lite synkat.
Art Direction. Okej, Art Direction. Clair Obscur, Death Stranding, Ghost of Yotei, Hades 2 eller Silksong.
Clair Obscur.
Fan, jag tror Clair Obscur också.
den här är fan svår. För här skulle jag kunna tänka mig att Yotei, Hollow Knight eller Hades 2 också skulle kunna ta det. Bara för att jag kan tänka mig att folk sitter lite så här, vi kan inte rösta på samma igen.
Det är helt möjligt. Alla de här har bra art direction.
Men jag tror ändå också. Det är också en ganska tung...
Hades 2.
Ja, bra. Intressant. Adam, du sa...
Jag sa Claire.
Ja. Best score and music...
Jag säger Claire.
Silksong, Christopher Larkin, Hades. Jag behöver inte säga. Jag säger bara spelen. Silksong, Hades 2, Claire, Ghost of Yotei. Det är de som är på alla.
Alltså, min personliga favorit är inte ens nominerad då. Det är Tempest Rising. Claire Obscur är antagligen det bästa soundtracket jag har hört på många år.
Lite märkligt att ingen har uppmärksammat Mario Kart World här.
Vem bryr sig om Mario Kart World?
Nej, för att det var många som pratade om musiken i Mario Kart World när spelet
släpptes. Men det är bara för att det är remaster så alla blir glada av det.
Nej, alltså det finns många nya olika liksom, arrangemang av
ingen
klassiska
ihåg.
Eller Mario-låtar.
Ja, arrangemang av gamla låtar. Next.
Jag har...
jag gillar det licensierade soundtracket i Death Stranding 2.
Jag har hittills förutom Last of Us säsong 2 har jag bara Claire som svar. Så att bara, jag skriver Silksong bara för att...
det är jag också.
Ja. jag hade verkligen älskat om det var så att det är liksom typ så här, det är det enda förutom Game of the Year som klart skulle
vara. Okej, bästa in-game audio och sound design. Så har vi Battlefield 6, Clair Obscur, Death Stranding, Ghost of the Hotel, Silent Hill F. Och jag säger Battlefield här.
Jag säger Battlefield 6 av samma anledning som jag sa Battlefield 6 när vi pratade om det här under streamen. Det var det för att folk tänker audio design och Battlefield. För det är konstigt att Ark Raiders inte är nominerat här.
Oh ja, Ark Raiders är fenomenalt ju.
Amanda, hade du svarat på den eller nej?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag försöker liksom dra mig till minnes lite grann vad det skulle kunna vara. Det finns ju vissa ljudeffekter till exempel i Ghost of Yotei också som
ja, alla de här spelen har bra ljud.
Kunna vara. Jag säger Ghost of Yotei.
Nice. Adam, du har svarat.
Mm-hmm. Yeah. Ja, Battlefield.
Performance, så Ben Starr för Clair Obscur, Charlie Cox för Clair Obscur, Erika Ishii för, eller Ishii, tror jag man säger, för Ghost of Yotei, Jennifer English för Clair Obscur, Kunatsu Kato för Silent Hill F och Troy Baker för Indiana Jones.
Jag måste säga, det är kul att hon Kunatsu Kato är nominerad.
Ja, det är kul. För att hon är en japanska, antar jag. Inte en engelska.
Jag antar det.
Här, alltså nu har vi tre Clair Obscur röster eller skådespelare här. Och jag har inte spelat tillräckligt för att veta egentligen. Men Amanda, vad tror du? Vem kommer vinna?
Ben Starr.
Det var min känsla. Folk gillar Ben Starr.
Så jag tror också Ben Starr kommer vinna.
Jag tror han kommer vinna. Men jag vill säga Jennifer English. Faktiskt.
Nice. Innovation in accessibility. Så vi har Assassin's Creed Shadows, Atomfall, Doom the Dark Ages, EA Sports FC 26 och South of
jag
Midnight.
Jag har noll koll. Så antagligen nej. Assassin's Creed.
Jag tror också Assassin's Creed.
Amanda.
Alltså det är ju jättesvårt att säga. Men jag tänker säga South of Midnight.
Jag säger Doom för skojs skull.
jag spelar i slow motion.
Jag har ingen koll på accessibility features. Games for Impact har vi Consume Me, Despilot, Lost Records Blooming Rage, South of Midnight och Wonderstop.
Jag säger Wonderstop för det enda jag har talat om som inte fått mid-recensioner.
Wonderstop fick lite mid-recensioner.
Jo, men jag okej okay då, fuck you.
Jag skulle vilja säga att antingen Consuming eller Desperate vinner. Men jag tror South of Midnight på grund av att flera spelat det.
Jag skriver också ner South of Midnight för att det är väldigt southern och svart kultur och eller ja, det lilla jag spelade baserat på vad jag spelade så kändes det som det i alla fall. Så att mitt svar är South of Midnight.
Jag har nästan spelat klart Desperate. Det är väldigt bra. Det
Amanda.
Jag säger Wonderstop.
Bra.
Jag tyckte att det gjorde väldigt mycket liksom, fina grejer när det gäller mental ohälsa och liknande. Sen så fanns det vissa grejer naturligtvis som höll spelet lite tillbaka. Men på det stora hela så fanns det många intressanta punkter att kontemplera över, så att säga.
Mm. Best ongoing, så är Final Fantasy 14, alltså, Fortnite.
Alltså den här kategorin skulle de fan kunna börja slopa. Så när det är samma tre spel med varenda jävla år. Alltså Final Fantasy 14, Fortnite och No Man's Sky har varit med sen den här kategorin typ började.
Jag säger Helldivers.
Jag spelade en del Marvel Rivals när det släpptes och sen har jag liksom släppt det helt och hållet, men jag säger Marvel Rivals för skojs skull.
Jag säger Fortnite faktiskt för att de har haft ganska starka säsonger i år. Liksom, som hela typ Simpsons-säsongen nyligen. Så
att jag har noll koll på säsongerna i Fortnite. Förutom trailers som får mig att cringea.
Nej, men jag hörde om Simpsons.
Men jag skulle kunna tänka mig typ att Marvel Rivals skulle kunna vinna på grund av att så här, åh, det är första gången det här spelet är med där.
Alltså, Helldivers 2 och No Man's Sky är ju mina personliga favoriter av de här spelen.
Jag blir glad om Helldivers 2 vinner för att det är bra spel och det är svenskt.
Jag säger Helldivers 2.
Ah, nice.
Jag blir glad när de lägger ner den där kategorin.
För och sen har vi best community support. Det är typ samma... Alltså, okej, okay, så vi har Baldur's Gate 3, Final Fantasy 14, Fortnite, Helldivers 2 och No Man's Sky.
Den här är weird.
Baldur's Gate 3.
Alltså jag säger Final Fantasy 14.
Okej, bara för att röra runt Helldivers 2 för mig.
Ja, alltså jag
tar Helldivers också.
Okej, best independent game. Så har vi Absolum, Bollex Pit, Blueprints, Clair Obscur och Hades 2.
Det är nu man bara kommer Clair Obscur vinna bara för att det vinner allt. Eller kommer det faktiskt vara att men det är inte lika bra indie som de andra.
Ja, det är precis.
Alltså men jag säger nog Blueprints här för att jag kan tänka mig att folk instabba just det spelet borde få ett pris också.
Det är exakt vad jag tänkte. Blueprints skriver jag. Amanda.
Jag säger också Blueprints.
Men jag tror men rent logiskt sett så borde det vara om Clair Obscur vinner Game of the Year så borde det vinna det här också.
Jag tar Silksong för jag tror det kommer vara PD Price för det.
Var Silksong nominerat?
Ja.
Man måste scrolla ner lite.
Ja.
Absolut skulle jag vilja spela.
Då missade jag.
Ja,
det var där under jag.
Har du missat något mer? Nej, det har du faktiskt inte gjort.
Nej, okej. Okay. Men jag får dubbelkolla för framtiden. Mm.
Ja. Du missade ju inte det, Jimmy. På tidigare kategorier.
Nej, men det var bara under jag gjorde det. Okej. Okay.
Och så är det best debut indie game här som det bara var fyra nu då. Så vi har Blueprints, Clair Obscur, Despilot och Dispatch.
Det här är också som skulle... Det här är också som man säger, det är konstigt att det inte är lite Clair Obscur liksom med tanke på att vilken jävla hit de har haft. Alltså det skulle vara jättekonstigt.
De andra tre inte nominerade
till bästa film. Det här är årets bästa spel, men det är eller fan ingen bra debut alltså. Jag säger Clair Obscur.
Jag säger Dispatch.
Alltså... Jag tror också att det blir Clair Obscur faktiskt.
Men det här skulle vara ännu konstigare att det inte är Clair Obscur än något annat pris om de skulle vinna Game of the Year.
Jag tycker om att det står indie och sen på 1, 2, 3 Aron skriver om publishers.
Det är bara Adox som
inte alltså, det är inte bara konstigt att det är här om det vinner. Det är konstigt att det ens är här överhuvudtaget för att ingen av de andra är nominerade till bästa spel. Jag säger också Claire för att jag hade velat säga jag vill ju att Dispatch ska vinna den här, men jag ser ingen liksom rimlig verklighet där Claire inte tar hem den. Best mobile game, det här är ju inte någon av oss särskilt well
versed. Jag vet precis vilket spel som kommer in här.
Så det är Destiny Rising, Persona 5, The Phantom X, Sonic Rumble, Umamusume, Pretty Derby.
Such a pretty girl.
Withering Waves.
Här kommer ju lätt vara Umamusume Pretty Derby vinna.
Jag har aldrig talat om
spelet folk. Alltså, du köper... Jag tror, okej, nu blir jag osäker på det här spelet. Men inte det, jo, det är väl det spelet där man köper hästar som egentligen animetjejer som var jättestort i somras.
The fuck?
Kanske det. Eftersom att jag aldrig har talat om det här spelet så känns det som att eftersom att du säger det så känner jag att jag inte kan säga samma för att då är det bara så, då härmar jag bara dig. Så jag säger Persona.
Jag säger Wuthering Waves.
Jag säger nice. Destiny Rising bara för att det låter som att det är betydligt bättre än vanliga Destiny just nu.
Och då, jag kommer sitta och vara så smagg nästa vecka när Umamusume Pretty Derby vinner.
Ja, du kan smagg med dina hästtjejer.
Tror detta var första gången vi alla hade varsitt unikt svar. Best VR / AR. Så har vi Alien Rogue Incursion, Arkane Age, Ghost Town, Marvel's Deadpool VR och The Midnight Walk. Och här tror jag att Midnight Walk vinner.
Mm, ja, samma.
Ja.
Jag tror också det.
Jag har inte hört någon bass om något av de andra spelen. Nej. De släppte ju en icke-VR-version av Alien Rogue Incursion.
Jag visste inte ens att det där Alien-spelet hade släppts.
Jag pratade med... Okej, fortsätt.
Ja, men jag har glömt. Best Action Game. Då har vi Battlefield 6, Doom the Dark Ages, Hades 2, Ninja Gaiden 4 och Shinobi Art of Vengeance.
Jag säger Hades.
Det tror jag också.
Ja, Hades kommer vinna, men... ja. Så Hades. Ja.
Samma.
Ja.
Shinobi var jävligt bra dock.
Ja, det var bra.
Varför har man bäst action game och sen kommer action adventure?
Ja, det är...
Det är lite mer hoppigt.
Ja. Oh, best action adventure, oh. Death Stranding 2 on the Split. Beach, Ghost of Yotei, Hollow Knight Silksong, Indiana Jones och Split Fiction. Och jag tror att Silksong tar hem den.
Ja, men
jag säger Split Fiction bara för att. Däremot, se, Indiana Jones och Great Circle, det står inte expansionen.
Nej, det är weird.
Ja, verkligen, det är superlustigt.
Men jag tror Silksong här.
Jag tror Split Fiction faktiskt har större chans på multiplayer-kategorin, men den kommer vi till sen.
Mm.
Best RPG, Avowed, Clair Obscur, Kingdom...
Jag fick inte ens säga.
Ja, ursäkta Amanda, förlåt, säg.
Man blir så ledsen.
Ja, men säg då!
Ghost of Yotei, säger
jag. Ja, bra. Jag får skynda mig här, ska vi säga. Okej, så Best RPG har vi Avowed, Clair Obscur, Kingdom Come Deliverance 2 och Monster Hunter Wilds och The Outer Worlds 2. Och det här är ju alltså så jävla uppenbart obscure.
Alltså tyvärr, alltså jag skulle säga att jag tycker Kingdom, ja, av de här tycker Kingdom Come Deliverance 2 är det bästa traditionella rollspelet, helt ärligt.
Men tror du verkligen att de som röstar tänker på det?
Nej, tyvärr, för att alla är hjärndöda mongon i världen. Så det får ju bli, Clair Obscur kommer vinna, men jag kommer säga Kingdom Come Deliverance, det är det jag vill ska vinna.
Ja, men det är bra. Det, alltså, jag gillar när vi tar longshots. Best Fighting, så har vi 2XKO, Capcom Fighting Collection 2, Fatal Fury, City of the Wolves, Mortal Kombat Legacy Collection och Virtua Fighter 5 Revo World Stage.
Jag tar Fatal Fury.
Jag säger Capcom Fighting Collection.
Alltså det är weird att Mortal Kombat Legacy Collection är här. Det är en samling av gamla
spel. En samling av gamla spel, ja, precis.
Jo, fast de är ju uppdaterade för modern hårdvara.
Men det är inte ens remakes eller remasters, det är bara uppdaterat visuellt.
Ja, men vad fan ska man stoppa in i fighting-kategorin så att det blir 5 spel när det släpps typ 1 spel på 10 år?
Ja, men det släpps 4 Dragon Balls i år eller något. Det är
för att fighting-spel inte har någon chans i någon annan kategori. Så att...
Nej, men såhär... Men Capcom Fighting Collection 2 är väl också bara en samling?
Jag har ingen aning.
Det låter så. Så här, ja, min bollkänsla säger Fatal Fury, men eftersom att jag har inte hört något bass om något av de här, så jag...
Okej. Jag ångrar mig. Jag säger 2XKO.
Jag säger Virtua Fighter 5.
Amanda. En enda anledning till att jag säger det, för att jag tror i och för sig att folk kan ju i och för sig också säga att nej, men vi kan inte sätta Capcom eller Mortal Kombat för att det är bara samlingar.
Jag har redan sagt Fatal Fury.
Ja, just det gjorde du. Ja.
Eller Fatal Furt.
Nu dubbar jag, kollar jag bara för Fatal Fury. Jag var rädd.
Amanda bara, ingen lyssnar på mig. Man blir så ledsen.
Best Family, Donkey Kong Bonanza, Lego Party, Lego Voyagers, Mario Kart World, Sonic Racing Cross Worlds och Split Fiction. Och här är Bonanza som jag...
Jag tror också att det är Donkey Kong som vinner.
Ja.
Återigen,
ja.
Alltså det är Game of the Year nominerat.
Ja, Mario Kart är ju bäst för att splittra familjer.
Ja, men tekniskt sett så är ju typ Mario Kart ett bättre familjespel än Donkey Kong Balansa, om man liksom tänker att familjen ska
samlas och spela tillsammans.
Eller Lego Party.
Men Family betyder liksom baby games. Det är inte nödvändigtvis att familjen ska spela tillsammans.
Nej, men jag vet. Men det är så här, varför ska du heta Best Family Game? Vi borde ta Baby Steps. Borde vi sätta som Best Family Game, för det är ändå baby-namnet.
Best Sim / Strategy, så vi Final Fantasy Tactics, det är Ivalice, Chronicles,
Evalisas.
Ja. Jurassic World Evolution 3, Sid Meier's Civilization 7, Tempest Rising, The Alters och Two Point Museum.
The Alters.
Jag säger också The Alters faktiskt.
Jag säger Tempest Rising även fast jag tror att Jurassic World kommer vinna.
Du tror Jurassic World kommer vinna?
Jurassic World?
Ja.
Varför tror du att Jurassic World kommer vinna?
Ingen pratar om The Alters längre. Jurassic World släpptes ny senare.
Har någon någonsin pratat om Jurassic World?
Ja.
Jag drömde att jag spelade
Jurassic World. Jag tror det var som pratade om det.
Ja, säger Adam. Och sen så bara, lägger inte fram ett enda bevis.
Andreas, när gästade så fram emot det.
Han såg fram emot det, men hur mycket Andreas pratade om det sen dess?
Jag har inte pratat med honom.
Nej, precis.
Jag tänkte Civilization 7, men det släpptes fast väl nej. Och var liksom bara...
Det folk var inte nöjda med det alls.
Nej, jag för mig det va?
Alltså jag kan tänka mig att Final Fantasy skulle kunna ha en chans här på grund av att många tycker att alltså Final Fantasy Tactics är ju riktigt kult klassiker. Liksom.
Var Two Points Museum bra?
Skitbra.
Det är superbra.
Det är faktiskt jättebra.
Ja, men då säger jag det då.
Men jag tror att The Alters kommer vinna för att det är lite kreddigare att säga det också.
Jo, men...
Alltså inte för att The Alters... Alltså det vi spelar... Det och jag och Amanda spelar The Alters så tror jag att vi båda gillar det, men livet...
Ja, vi har inte hunnit spela mer. Jag håller på att spela klart Two Point Museum nu.
Best sports slash racing. EA Sports FC 26, F1 25, Mario Kart World, Rematch eller Sonic Racing Cross World. Så jag tycker Rematch borde vinna. Men
alltså mitt hjärta säger Rematch, men jag tror att Mario Kart
kommer det vinna, det är frågan.
Skräddaren säger ja.
Jag säger Mario Kart. Men med hjärtat säger Rematch. Alltså jag hade röstat på Rematch om jag hade fått bestämma det.
Jag säger Rematch.
Shit. Ja. Oh. Ja, alltså om det finns någon rättvisa så borde Rematch vinna. Men det säger jag som bara spelat två av de här spelen. men
så här,
jag har också bara spelat två av de här.
Alltså, så här alltså FIFA är alltid nominerat i den här kategorin. Det är bara för att det är typ ett av de sportspelen som alltid kommer.
Mm.
Men skulle någon liksom säga nu så här, vilket sportspel från EA var bäst i år? Var det FC, var det Madden eller var det NHL? Då skulle jag säga, jag har ingen aning.
Nej. Och jag vet inte om Formel 1-spelet är bra. Jag har hört vissa säga att Sonic Racing är bättre än Mario Kart World.
Att du har hört Tim Gary säga att Sonic Racing är bättre än Mario Kart World.
Och Blessing.
Ja, men vad vet de? Det är också samma gäng som bara älskar typ allt som Slowclap gör. Och det är ingen indikering på någonting.
Jag säger Rematch bara för att I will liksom will it into existence.
Alltså det här är typ den kategorin jag hoppas att jag har fel på.
Mm.
För att jag vill att Rematch ska vinna.
Här, best multiplayer, Ark Raiders, Battlefield 6, Elden Ring Nightreign, Peak eller Split Fiction. Och jag sa till dig förut, Adam, att jag tror att Split Fiction har större chans här. Men jag kom på att Ark Raiders är här, vilket jag tror.
Jag säger Ark Raiders, det är min favorit multiplayer-spel i år.
Jag säger Peak.
Fasen också, jag skulle ju vara den coola och säga Peak.
Jag har aldrig sett gameplay av Peak.
Nej, men alltså...
Aldrig talat om Peak.
Hur fan har du missat att folk har pratat om Peak? Det var jättestort när det kom.
Jag tycker
det är lite konstigt att ingen har tänkt på att nominera Are We There Yet?
Vad är det?
Jag har inte heller talat om.
Det är ett svenskt... Jag tror det är
alltså svenskt. Alltså det heter Are We There Yet?
Ja, så du kör liksom en husbil en tillsammans RV. Med kompisar för att ta dig från en punkt till en annan. Utvecklades typ på 4 månader och har sålt flera miljoner exemplar.
Ja, okej. Okay.
Ja, jag har sett den fula tjockisen på där.
Mm. Peak är också Friendslop i och för sig. Så att,
jag tror, alltså, Ark Raiders blev så kreddigt och populärt och snackigt runt den här tiden när det röstades så att det har en bra chans.
Det är faktiskt sant. Det håller jag med om, men jag säger ändå Peak.
Nästa här är Adaptation, men den har vi redan gjort.
Vänta, vilken då? Nu Adaptation har vi sagt. Ja.
Most Anticipated, alltså GTA 5, 6. Är det någon alltså, som inte...
Alltså det kommer förmodligen vara GTA 6. Men det här är så konstigt, för det är liksom typ... Alltså Sonys egna liksom så här typ awards som de har på skoj, liksom PlayStation. De har liksom gjort så att om ett spel har blivit nominerat i kategorin ett år innan så får de inte vara med längre. Det skulle inte funka för Game Awards, för då skulle inte de kunna ha sin ongoing kategori.
Nej.
Men ja, jag tror också
är det någon som inte röstar GTA 6?
Det är GTA 6 eller Witcher 4 typ.
Jag tror alltså... GTA 6.
Vann inte GTA 6 förra året?
Jag säger GTA 6 ja. Också.
De borde fortsätta försena GTA 6 så kan de bara mjölka oändligt med Anticipation Awards.
De bara... Amanda, kunde du inte göra en Amanda nu och säga typ Wolverine?
Alltså hade jag sagt något annat så hade jag ju
mobbad av Jimmy.
Förmodligen sagt
det är så kul att vara gift
The Witcher 4.
Ja, jag ser fram emot alla de här spelen. Alltså, men GTA 6 är ju fan en cultural powerhouse redan innan det släppts.
Kan vi hoppa över Content Creator of the Year för att risken finns att vi röstar fram någon fascist?
Moist!
Så, alltså, kolla här.
Moist han är based.
Han är based. Mm. Han vägrar ta emot donationer på streams för han bara, jag tjänar så, alltså, ni vill inte veta hur mycket jag tjänar på att streama. Ni har bättre nytta av de pengarna än jag. Och han är med i Dispatch.
Vad betyder based egentligen?
Bra.
Det är motsatsen till... Eller det är typ...
Cringe.
Det är typ... Vad woke var innan folk började använda det som ett skällsord.
Nej. Du är en sån jävla boomer, du har helt fel.
Okej.
Okay. Är based den nya White Knight?
Nej, based är bara bra. Based, det behöver inte vara någonting annat. Based är bra. Man kan säga att han är based, men det beror helt på kontexten.
Ska man också bara säga att han är bra.
Ja, men jag vill inte rösta på den här kategorin, för det kommer komma fram sen att någon av de här personerna har ett jävla lik i garderoben och har vunnit.
Om det visar sig att Moist är en fucking pedofilfascist eller något sånt, jag skulle börja gråta. För han verkar faktiskt väldigt humble.
men jag har ingen aning om vem de här personerna är överhuvudtaget.
Okej, fortsätt.
Nej, jag har inte koll på någon av de här.
Okej, men alltså, det betyder att om jag och Adam... Och eller Amanda, ställer du dig också på den sidan?
Röstar du också på Moist?
Nej, jag röstar på Sakura Miko.
Ja, det är förmodligen inte en nazistpedofil i alla fall.
Alltså, bara det att det är en anime-avatar är liksom, det är den största redflaggen här inne.
I och för sig, det kan vara bara en liksom neckbeard i sin källare som...
Det var ju en sån som vann förra året.
Ja.
Ja. Och vad vet vi mer om den?
Men, Jimmy, du behöver inte rösta, men då är det att du säger upp rätten till att få den poängen potentiellt.
Ja, absolut.
Lämnar upp VO.
Absolut.
Lämnar VO.
Men jag hoppas att Moist är en lika bra person som ni säger att han är.
Men skulle vi hoppa över? Nu hängde inte jag riktigt med.
Jag hoppar över. Adam och Oliver röstar på Moist och du röstar på...
Sakura eller vad?
Sakura Miko.
Ja. Mm.
Bra. Men då kan jag i alla fall, min rygg är fri sen när vi ser att det är hemska personer.
Alltså,
allvarligt talat, bara för att vi säger att vi tror att de kommer vinna betyder inte att automatiskt att de skulle vara bra.
Nej, verkligen inte.
Nej, men så är det ju. Men så kommer något jävla AI-klipp här sen och säger att Jimmy endorsar.
Nej,
ja, vad fan, vi är inte stora nog alltså, för det.
Det skulle ju kunna vara likadant med vad som helst.
Ja.
Det är liksom så här,
tänker du visa sig att...
Jag vet.
Chaos Girl har någon pedofil på teamet.
En sak som... Ja, men det är inte samma sak, för det är inte personen vi röstar på. En sak som vi... En sak som vi i alla fall kan bära med stolthet...
Vi röstar inte.
En sak som vi kan säga att vi kan bära med stolthet i alla fall, det var att när vi sa att SD suger så försökte de... Vad heter det? Reviewbomba oss på Spotify.
Ja, men det är nice.
Ja, bäst e-sports game hoppar vi väl över, va?
Ja, för att jag har ingen...
Ja, för att...
alltså, men vi skulle bara kunna slänga ut en chansning för, och för,
jag
för
tror
potentiellt...
Valorant next.
Ja.
Nej, men det här vill jag heller inte rösta på. För jag har liksom jag har för dålig koll på e-sportscenen. Och samma så här, e-sport athlete och e-sport team, det är liksom, det är bara bullshit. För oss.
Jag säger Dota 2.
Då är vi är klara helt enkelt.
Ja.
Players Voice. Ska vi rösta på Players Voice?
E-sport athlete har ingen aning om. Och så har vi bäst e-sports team har ingen aning om. Players, vad är Players Voice? Which is your favorite game?
Det är vad tittarna kommer rösta fram. Jag säger också Claire.
Alltså, det kan vara Claire, men samtidigt Dispatch är så pass nytt och folk har det i sin zeitgeist.
Så det... Mm. Fast inte samma räckvidd, tror inte. Nej, jag. I så fall är det Silksong.
Jag tror att det är Claire här.
Jo, men alltså, skulle det vara något annat spel än Claire Obscure så skulle det vara Silksong. Men jag tror att det är Claire Obscure.
Eller tänker vi lite smått här nu? Har vi aldrig ett för västerländskt synsätt på det här? Kolla typ de från Kina och typ Korea på det här också.
Vilka vann Players Voice förra året?
Det ska vi faktiskt kunna kolla upp.
Misshandlar Jimmy-tekniken här.
Jag blir så exalterad så jag slog till micken. Nu ska vi se. Players Voice Game Awards 2024. Då var det Black Myth Wukong som vann.
Oh, då finns det faktiskt en risk att de här österländska spelen vinner.
Risk? Det var inte helt korrekt sagt av dem. Nu är det öst mot väst. Nej, men alltså då för då, typ Genshin Impact är ju en sån grej som att Wuthering Waves skulle ju också då kunna ligga bra till.
Men Genshin Impact är inte ett nytt spel. What the fuck?
Nej, men det kanske har haft jättebra många säsonger i år.
Jag vill bara säga att jag hade fel. Även att det är ovanligt.
Om vadå?
Fjolårets The Game Awards var årets content creator Keso.
Keso? Mm.
Alltså det var inte anime.
Nej, men jag har sett något annat liknande.
Har du kommit fram och skelett i garderoben från honom?
Jag tänker inte leta upp det. Alltså jag tycker fortfarande inte att vi säger jag tror att den här personen kommer vinna. Det säger ingenting om våra värderingar överhuvudtaget.
Jag gillar att Amanda helt har köpt mig helt på orden när jag sitter här lite ironiskt och skojar om det.
Du gör ju inte alls det ironiskt. Du sitter och muppar dig.
Ja, ironiskt.
Nåja. Du kaxar dig.
Okej, och sen så nästa vecka...
Sen kommer jag lugga dig och göra sjömansbröst på dig när vi går och lägger oss.
Nästa vecka kan vi bara gå igenom och bara se hur många poäng, vem som hade mest rätt. Även om vi är ganska överens om många kategorier här.
Det ska vara fan om det är Moist som gör att ni vinner över mig.
Ja, får du dö för dina principer.
Ja. Oliver bara, vi har suttit här så länge, det här kommer gå fort, det var 40 minuter senare.
Nej, det var ju typ 30 minuter.
Det är en jävla sopa.
Fortfarande lång tid.
Ska jag bara. Ja. Vi hörs igen nästa vecka, då kommer vi gå igenom vem som har vunnit. Vi får inte glömma bort det då. Och sitta här och låta alla pinas i onödan.
Gud vad roligt det hade
varit. Och så kommer vi säkert prata mer om, vi kommer prata mer kanske om Skate Story och lite mer Metro Prime 4 och lite annat.
Ja, vi kommer att prata om Game Awards också antar jag.
Ja, precis. Just det. Jag hade helt förträngt nu att de kommer liksom visa massa trailers och skit. Ja, vi kommer prata om Game Awards nästa vecka.
Det kommer bli ett långt avsnitt nästa vecka.
Vi kommer prata om Game Awards nästa vecka. Och så får vi se om vi hinner prata om Skate Story. Annars tar vi det nästa gång. Yeah. Det börjar också bli dags för årets spelgrejer. Och vi kommer släppa det avsnittet på julafton, tror jag. Så om ni vill berätta vilket spel ni tycker har varit bäst i år, skicka in det till oss innan den 21 december så kan vi läsa upp det i podden också och säga hur rätt eller fel
berätta
ni har.
Berätta hur ni ska skicka in nu.
Ja, precis. Och ni vet vart ni hittar oss och ni kan skicka in frågor och sånt till kontaktspelsamt.com eller våra sociala medier, loading.se, Facebook, Twitter, Spotify kan ni också kommentera på. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Skibbidi-ris.
Pussi-umsken.